Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Fredag och roligare fredagar har i alla fall jag haft i den här studion. Kalle, du mår prima?
Jajamensan, jajamensan.
Det gör inte jag.
Nej, jag förstår det.
Och inte heller August?
Nej.
Det som skulle bli så kul. Det som var ett sånt, alltså det skulle ju bli en överkörning.
Jaja.
Och det här gänget har inte spelat fotboll på 10 månader eller vad det är.
Nej.
6 i alla fall. Vart inte så kul.
Nej, och jag ska åka iväg här och ha lite, någon form av lite minisemester och sådär. Tänkte att man börjar liksom torsdagskvällen med städa av Poltava och sådär. Och sen åker man iväg till västkusten och kanske träffa Jocke och njuter av livet och sådär. Det...
Kan ni sitta där och deppa ihop?
Ja, ja det är ju sant.
Han
vill deppa med Jocke.
Ja. Gladare är det hos Tobbe Sköldborg som gör debut i Toto-svenskan. För jävlar, yes. Vilken fest det var nere i buren igår.
Ja, de verkar ha det jävligt kul där nere. Det såg kul ut. Men det var jäkligt stökigt och mycket... Man blev omkringskjutsad som boskap. Och det var
ja,
riktigt,
alltså vi som följer en del såna här ultraskonton har ju noterat att det verkar ha varit ett par härliga timmar. Det var inte liksom händelsefattigt nere i Kroatien.
Det var det nog inte. Bara... ja, det var ju stökigt på läktaren. De kastade grejer på Azor och grejer, såg jag någon film på idag.
Ja, jag såg att det kom ut någon att han gick och garvade lite åt deras supportrar och de svarade med att kasta grejer och sådär. Men det vart ju en jävla match som jag förstått det. Jag såg den ju av förklarliga skäl inte. Jag var inte jättesugen på fotboll efter att de blåste av på Tele2.
Rimligt ändå tycker jag. Jag såg ju matchen givetvis då, och jag tyckte att sen när deras 1-0-mål kom så blev det så här fan. Ja, nu kommer väl det här gå åt helvete då. För jag tyckte det kändes ganska bra innan. Så här. Rätt bra spel, hade mycket boll. Så kommer något motlägg där med Hjalmar. Och så studsar den på Mange Eriksson fram till deras striker som gör det skitbra. Och sen... så bara, ja men... Det är väl bara fortsatt spela. Och det var väl precis vad de gjorde. De bara, nu kör vi. Så tycker de spelar rätt bra. Får in en boll innan paus. Och sen så när de kontrar in... 2-1, det är ju alltså,
det är ett klassmål.
Det är one touch på alltihopa tror jag.
Framförallt nästan
den som får den fram till Azor och som släpper den på en och så Edvard känner.
Ja men Azor och lilla synålspassning. Ja, den är inte dålig alltså.
Nej, den är inte Djurgården är bra just nu. Det känns
ni är
bra.
Inte bättre än så här just nu som den gode Wille Bäckström brukar fascinera.
Det är ju den värsta tweeten man
har. Man gillar ju Wille Bäckström, man spyr när han skriver sådär, för då vet man att Djurgården är så jävla bra.
De mår så bra.
Jag tror ju att jag kan ha skrivit det någon gång.
Ja, du har sagt det. Ni har hakat på den där. Men som jag förstått det så var det alltså sett över 90 minuter, inte på något sätt orättvist. Att det var Djurgården som var... Djurgården var jävligt bra i den här matchen. Hade du förväntat dig att de skulle vara... Det är ändå ett kroatiskt topplag. Alltså den kroatiska ligan har en bra lag.
Innan matchen så sa jag att vi kommer att torska den här. Säkert typ 1-0 eller 2-1. Och så vänder vi på det hemma. Det var tanken innan. Så det här är ju nu är ju jätteläge till att gå till nästa runda som ska vara enklare också. Så det...
Ja, för att jag menar, som djurgårdare kan jag också tänka mig där man ju har den stora fördelen. Då har vi ju sett ett norskt lag som vi pratade om här för något avsnitt sen som Malmö eventuellt ska få möta i Champions League-kvalet. Att de har dragit väldigt stor nytta av sitt plastgräs. Mm. Ni har ju blivit ett lag som är jävligt bra på ert plastgräs. Alltså ni gör mycket mål på hemmaplan. Det har tagit lite tid, men ni har verkligen blivit ett tydligt så här på hemmaplan. Plan spelar vi en fotboll som passar underlaget väldigt bra, spelartyperna trivs på det, hela den grejen. Den här säsongen i Allsvenskan har man ju verkligen kunnat se att borta så har det varit ett Djurgården. Ja. Hemma har det varit ett helt annat Djurgården.
Absolut.
Och att då åka mot Rijeka och stå för den insatsen.
På
det gräs. Ja, det var det nog rätt få till och med Djurgårdare som hade förväntat sig.
Ja, det tror jag också. Jag tror att de flesta hade nog så här uddamålsförlust eller kryss hade man varit ganska nöjd med. Mm. Och så vet man att det är liksom badrumsmattan på Tele 2 går blixtsnabbt.
De är inte vana vid det. Nej, exakt. Och hela den grejen. Och
sen så tror jag nu så är det inte, kommer det inte mycket folk på den här matchen. Då kan ju folk fundera vad fan de håller på med.
9000 sålda såg jag redan nu. Det är en vecka till avspark.
Ja.
Men rätt bra ändå.
Ja, jag tycker det ska dubblas. Det ska, nu jävlar, nu ska vi sjunga in den här bollen i målet.
Det känns ju också som att alltså, ni kommer sälja mycket utifrån hur det var i den här matchen. Alltså kanske framförallt utanför planen. Det minns ju vi som AIK när vi har mött de här lagen som kanske har liksom lite stökiga supportrar. Då har man byggt lite på den hypen. Vi minns Panathinaikos. Då var det en jävla hype att så fylla norra och visa Panathinaikos att vi svenskar också har en jävla läktarkultur att vara stolta över. Så det känns ju som att med tanke på hur stökigt det var där nere i Reka, och då har man ju bara sett det här utifrån liksom, så känns det ju som att ni kommer kunna kraftsamla ganska ordentligt med just den motiveringen att ni ska liksom visa de där jävla krat vad fan det går för.
Ja, det är bara att hoppas. Det ska bli en jävla fest på torsdag.
Vilka spelare stack ut i positiv bemärkelse då, förutom de givna? Alltså Edvardsen gör ju 1+1. Oha, ja. Vi ska komma tillbaka till Edvardsen, men kör.
Azoro tycker jag väl gör det bra. Hien och Ekdal är grymma där inne. Ekdal, man kan inte säga att det är en miss där när de gör sitt 1-0, för det är en boll som studsar typ på motspelare, på Mange, fram till motspelare.
Och sen, svårt att försvara sig mot.
Hien gör ju bara, han går ju från klarhet till klarhet. Jag vet inte vad som, han käkar steroider.
Ja, alltså, känslan det är ju att... Alltså,
det är helt sjukt. Ingen visste vem det var typ.
Nej, men man brukar ju kalla så här stora talanger som gör grejer. Alltså, man ser ju på deras Instagram-kommentarer att deras polare är så här fusk. Men Isak, han känns ju just nu som en fuskspelare. Mm, ja. Det går inte att runda.
Man har gjort så här höger-vänster, start.
Ja, select, exakt.
B, man har, och så blir spelaren skitbra.
Football manager editor har man varit inne i och så här boostat. Så här, snabbhet 20, acceleration 20.
Nej, men det är positionsspel, allting.
Men det är det som, vi snackade om det innan. Det är det som är anmärkningsvärt. Det är en sak att så här, alla ser ju på Hien att han har fysiska attribut som är någonting utöver det vanliga. Både liksom styrka och snabbhet. Men det som sticker ut är ju, och det som är sällsynt, är ju att du har en fysik som är liksom toppklass, men också en fot och ett positionsspel kanske framför allt som också är toppklass. Mm. För det kanske inte riktigt var det i början. Han gjorde någon svaj match under kuppen tror jag och sådär.
Även så här inledningen i Allsvenskan.
Ja, men det var exakt.
Innan uppehållet så hade han ju ett par matcher där han var toppklass och ett par, alltså prestationerna var inte så, det var ingen kontinuitet i dem. Vi minns Helsingborg hemma, där var det var ju på läktaren ett par gånger, köpte korv och det var så här, vad fan händer här? Mm.
Då var jag å andra sidan alla dåliga.
Ja, men exakt. Men nu är det ju en kontinuitet i toppprestationer, match ut, match in.
I hela truppen tycker jag också. Mm. Det spelar ingen roll vilka de sätter in. Nu, det är väl ganska lätt att gå in och spela när det står 3-4-0 mot Värnamo. Men så i den matchen, så här, vem de än slängde in, så bara in och gör superprestationer och, på de minuterna de är inne.
Och det säger faktiskt någonting. Jag såg någon djurgårdare som twittrade det. Jag vet inte om det var utifrån gårdagens match, eller jag tror att det var liksom en så här generell liksom bedömning att så här, vår sämsta startspelare just nu är typ Pierre Bengtsson. Mm. Och det är en snubbe som var i landslaget för 3 månader sedan. Alltså så här, han är typ sämst i Djurgården, inte för att han är dålig, utan om man måste hitta någon. Och det säger ganska mycket om ändå kvaliteten på truppen.
Ja, det känns jävligt bra vad Djurgården just nu. Alltså det är en leende på läpparna.
Och jag och August sitter och skakar på huvudet. Men du, Viktor Edvardsen står väl för både assist till kvitteringen, va? Och gör ett mål själv. Jag måste fråga, vem är det egentligen som har kallat honom flopp? För jag har aldrig sett det förutom från Djurgårdshåll.
Nej, men det har ju väl varit lite så kallade experter som har såhär, det krävs mer av Edvardsen. Och det har varit ganska många.
Inte det mycket han själv också? Han har ju pratat lite om det när han har varit med här också. Att sådär,
han har ju varit missnöjd.
Ja, men att han förväntar sig mer av sig själv.
Han vill väl göra 10 redan. Liksom, ja. Så, men det har väl varit något såhär surr om att det har inte varit tillräckligt bra än. Och såhär, han kan inte göra mål mot storlagen och såhär, jada. Nu spelar han... Hade gått 55 minuter av matchen så hade han gjort 1+1 i Europa. Så han är decent. 6+6 i Allsvenskan.
Exakt, han är ju tvåa i poängligan, va, bakom...
Etta
nu, okej. Jag tror att han var... Jag tror att Levi låg före.
Jeremejeff måste ju ligga före också, för han har ju 14 mål.
Ja, ah, det är sant. Ah. Det är sant. 14 är... Det är
Jeremejeff.
Okay. Ah, han kanske är före Levi då, så han är tvåa bakom Jeremejeff, ah, måste han ju vara. Men han är ju där uppe. Men sen så här, det jag tror att mycket av snacket har varit kring är ju... Alltså det blir ju ofta det när man i de stora matcherna har svansföringen att jag ska vara the main guy men inte är det.
Såklart.
Och där finns det ju det jag tror att
han bröstar ju den efter också.
Så, och det gör
han. En bild på fattig bond när han spelar fattig bond.
Ja,
det är ju roligt.
Nu körde han någon om nu körde han ju testa stör och vi spekulerade ju lite om det innan. Undrar om han vet att det är en AIK-podd som grundar sig i ett AIK-tryck. I ett AIK-uttryck ska jag säga. Eller om han bara har liksom det är ett uttryck som har florerat som han bara liksom gillar.
Ingen
jätteoklart.
Jag funderar på att dra till Kaknäs efter för att fråga honom.
Ja, men vi måste nästan ringa honom snart och fråga liksom, vad menar du? Mm. För jag förstår inte riktigt om det är hets mot AIK eller om det bara är så här att han tycker att det är ett nice uttryck.
Nej, jag fattar inte heller den.
Det är oklart.
Känslan är, alltså jag tror inte att det var ett hets mot liksom testa störpodden mot er
eller mot AIK
eller mot AIK. Nej, men det tror jag inte. Men
torskade igår.
Men han kommer ju säga det kanske. Så långt tror jag inte att han har tänkt. Men han kommer ju garanterat säga det i efterhand för att han har ju blivit upplyst om det nu garanterat att så här, du vet att
men det är inte första gången han gör det. Han gjorde det på Instagram för någon månad sen också. Då körde han någon sån här hashtag testa stör.
Okej.
Okay. Det är så jätteoklart.
Ja,
varför?
Ja, den är... Vi får fråga honom. Vi får ringa honom något avsnitt.
Ja, men det måste vi göra. Jag måste säga att om det är ett hets så bet den inte så bra. Den gjorde mig mer förvånad bara. Varför skrev du det? Ja. Jättekonstigt. Men så här, jag håller ju med om att han har varit bra. Men du håller väl också med om att det finns ju fler nivåer att hämta. Derbyt mot Bayern, derbyt mot AIK, Malmö-matcher. Alltså det är de han ska verkligen kliva fram.
Absolut.
Och det har han inte gjort än. Det finns ju fler nivåer att ta här.
Han borde ju sätta två till mot Värnamo också. Det är liksom, som går rakt på mål sen.
Så att det finns så här. Han har absolut inte varit någon flow. Jag tycker att han har varit, liksom, ska man sätta någon form av betygsskala så är det väl väl godkänd. Men det finns ännu mer.
Ja, det finns.
Det finns mer att hämta ur Viktor Edvardsen. Och det är också, det måste vara en jävla trygghet att veta som djurgårdare att han kan bli ännu bättre.
Jag tror det var i DIF-podden så sa Hugo Berggren.
Ja.
Han sa att han har ju lite den fysiken som typ, vad heter han, norrmannen som gick till City nu. Håland.
Ja.
Lite så stor, ta använd den mer liksom, och tryck bort folk och liksom inte bara speed utan liksom...
Nej, jag tror inte riktigt han... Där syns det ju att han kanske inte har varit på högsta nivån så länge. För att han är ju väldigt bra när han får komma i sina favorit. Alltså bollen på fötterna och sådär. Men han kan fortfarande utvecklas i sitt spel. Just det där, att vara lite bufflig. Använda den där fysiken på fler sätt än bara dribbla och avsluta. Så att jag tror absolut att det kan bli bättre. Sen är det ju kul att jag förstår ju att djurgårdarna kör på liksom floppen.
Ja.
För att det blir ju som att man triggar... Någonting. Man triggar ju honom om inte annat att så här, kolla hur grym han är. Du, de kallar det för flopp och man vet att han triggas utav det och känner att jag ska bli ännu bättre nu. Så det har ju blivit en grej.
Ja, men och jag delar din bild också. Jag vet att vi hade en diskussion här med någon, jag tror att han tittar på Stuttosvenskan, en djurgårdare som frågade lite om det här och jämförde mycket med Gudetti och sådär, vad kravbilden är på honom kontra Edvardsen och menade på att ni gnagare har snackat så jävla mycket med Edvardsen. Det kanske är mitt flöde som inte liksom stämmer över med det, för jag har inte en bild av att liksom, i alla fall inte AIK har kallat Viktor Edvardsen för en flopp. Det kanske var mycket så när det blev klart, kan jag tänka mig, precis så som det var och är med John Guidetti, att många utifrån är så här, det här kommer bli en flopp.
Ja.
Att fallhöjden är hög, att man hoppar så här, både Viktor Edvardsen och John Guidetti är ju två spelare som man som antagonist jättegärna vill se falla.
Ja, så Tobbe, är det ju. Tobbe, du var snabb ute med John Guidettis lilla utskällning igår efter slutsignal. Man vill ju att det ska gå åt helvete för den typen av karaktärer.
Fast
i motståndarlaget.
Också.
Det är klart att det blir det.
Ja.
Alltså, samtidigt, och det där är ju
helt släpp.
Såklart att
det är det. Det kan ju sänka ett helt lag också.
Men där sitter man ju som AIK-are. Alltså, det är ju lika mycket. Vi sitter ju och tänker bra. Och ni sitter ju och garvar.
Mm.
Så att det är ju verkligen inte så här. Den slår ju åt... samma håll, så att säga. Den gynnar ju båda parter, för att jag tror att både jag och August såg det och tänkte, bra, han ska fan i mig vara lack på sig själv, på laget, på alltihopa. Jag hade ju blivit mer lack ifall jag såg våra bärande spelare på slutsignal efter 2-3 mot Vårska. Ja, men bara liksom ner med huvudet och gå av. Ja. Som att så här, whatever. Så att det är ju det man vill se. Men Edvardsen är ju absolut i Gudetti-facket rent karaktärsmässigt. Att man vill ju att det ska bli en choke som motståndarsupporter.
Vill gärna synas, vill gärna höras.
Ja. Vill vara the main guy. Liksom.
Ja, ta gärna det utrymmet. Liksom. Mm.
Ja, nej, men exakt. Och det blir lite, det blir, nu drar jag parallell mellan de två igen. Att så här, det blir lite, för det var ju många som gjorde sig lustiga över JG:s utbrott på slutvissla. Och det blir ju lite sådär, oavsett vad han hade gjort så hade folk kritiserat honom. Hade han bara kört den huvudet ner och gått ut och inte brytt sig, då hade man varit så, vad fan är det här? Du ska vara en av karaktärerna. Jag såg att någon motiverade mig att så här, men fan tror du att du är? Du har varit i AIK i 2 veckor och liksom, det här är din andra match, softa lite liksom. Men vad fan, så kan man väl inte tänka kring den typen av karaktär, för att John Guidetti är ju också inplockad mycket på grund av sin karaktär. På grund av att han ska visa den typen av känslor, passion, missnöje eller nöje eller vad det än är. Liksom.
Han kommer ju också gå i första ledet och fira den, alltså, nästa gång vi vinner en match.
Ja. Så att det jag tycker att man läser, jag såg att det var lite Peking Twitter och sådär som kallar honom posör och hej och hå. Jag tror att man läser personen John Guidetti fel då. Precis på samma sätt som Victor Edvardsen. Det är båda två spelare som liksom spelar med känslorna utanpå. Och sen kan man säga vad man vill. Jag förstår att det är liksom rivalitet och sånt. Att man får liksom ha med sig det in i den här typen av liksom bedömningar och uttalanden från motståndarsupportrar. Men vad fan. Alltså, om vi ska börja håna spelare som visar känslor, då vet inte fan vart vi är på väg. Alltså,
alltså våra egna, ja. Sen ska ju håna. Alltså, vi hade Djurgården åkt på en 0-3 och Edvardsen hade stått så som JG gjort. Det är klart att vi hade varit snabba.
Man hade garvat åt företeelsen, men jag hade inte tyckt det var konstigt att Edvardsen var lack om ni hade åkt
nej,
på 3-0
i pruppen. Det ser roligt ut.
Det ser ju
det fattar jag ju.
Och det är klart att andra ska göra narr utav det. Men på sörsurret och sånt, då vet man ju, alltså, då har man ju aldrig sett John Guidetti spela fotboll.
Nej,
ifall man tycker att det är poserande. Men hur som helst då, hyfsat stäm nu i Djurgården med andra ord.
Det är hyfsat stäm. Det känns just nu så är bara okej, Häcken söndag, nu får vi, ja, det blir ju en jävligt svår borta match, men det känns som att ingenting är omöjligt just nu. Det är från de här hundåren man har gått igenom, som vi alla har gått igenom som kollar på fotboll, med vidriga resultat och mellanmjölksår liksom, så känns det bara så här märkligt bra hela tiden.
Ah, fy fan. Jag saknar de dagarna. För i AIK August så är det ju raka motsatsen ifall vi ska gå till den här Vorskla-Poltava-matchen som spelades. Det var, om man ska hårdra det, så var det väl någon form av generell underskattning som genomsyrade hela AIK som klubb inför den här matchen.
Ja, verkligen. Alltså jag delade den bilden av att, alltså, det var ett lite sådär snack om att, ja, det var lite folk och att det liksom verkligen var hela klubben. Det köper jag väl kanske inte. Med det sagt så, alltså, att det är en underskattning, det råder inget tvivel om. Alltså, det känns som att känslan är ju att hela, framförallt laget, gick in med någonstans känslan av den artikel som kom ut efter lottningen. Att de har typ 11 spelare och inte spelat matchen liksom förra kriget i Poltava mellan Sverige och Sovjet. Liksom. Ja, men så här, det var ju den känslan man hade att spelarna gick in med, att de hade ingen koll. Jag vet att Bartos har pratat om att de var nere och scoutade dem på någon av deras, de har väl spelat 3 träningsmatcher här tror jag nu senaste veckorna, att AIK var på plats på någon av dem, men jag tycker med facit i hand så var det också uppenbart att det har varit svårt scoutat, för annars förstår jag inte att man går ut så som man gör. Så att underskattning, absolut, att vi återigen klappar ihop bakåt på det sättet, släpper in 3 mål mot det här typen av motstånd. Det är inte första gången den här säsongen. Det är jävligt oroande. Så att, usel insats. Alltså, fruktansvärt dålig insats. Trots att så här, de var ju kanske ändå bättre än vad man trodde. Så. Men det är ett lag som, det har ju florerat lite nu på Twitter och sådär, att de rök mot något finskt jävla brödgäng förra året.
Koops. Koops rök de mot förra året. Koops.
Ja, så att ni har ju Koops.
De heter ju så.
Jag vet. Det finns ju inga som helst ursäkter.
Men sen var det ju sjukt också, alltså att de hade med nummer 10 på ryggen, Leo Messi på plan.
De hade plockat in Messi på kortet.
Han var ju där första halvlek. Så gjorde, de hade ju en spelare med nummer 10 på ryggen som gjorde vad han ville. Han var ju i Örebro här under våren. Spelade superrätta. Hade lite svårt att ta en tröja där. Men gjorde vad han ville mot AIK.
Ja, men så det är ju så. Det är liksom, det är den frågan man får ställa sig. För att, så här, som sagt, det känslan var att oj, de här är inte så dåliga. Men när man kollar på allt det som du säger, man undrar, vem fan är den där tian som springer och liksom kör åtto runt oss? Och så kollar man upp, det är den här jävla till.
Och inte den bästa.
Nej, utan
lillebrorsan.
Ja, som var alltså i Örebro. Fick några inhopp då och då.
Det
var
två kassar i superettan.
Ja, men liksom Axel Kjell där tyckte inte han var tillräckligt bra nog. Han har ju liksom lekstuga med oss. Så att det är klart att det är under all jävla kritik. Och det är alltså till hela klubben, till alla spelare, till oss supportrar också. Jag tycker att vi är svaga igen på läktaren. Så att jag är så jävla uselt så att det finns inte. Sen så är det ju bara halvtid liksom. Så att vi har ju alla möjligheter att vända om. Man tycker att vi ska göra det. Men det som tar emot är ju att det hade varit en sak om vi hade varit nere i, säg, Polen som det var snack om från början och gjort det här resultatet. Då hade man ändå känt att hej, vi åker ändå ner till Polen, vi möter ett lag som är helt omöjligt att scouta.
Som ändå i grunden är ett topplag i den ukrainska ligan. Exakt. Det ska man heller inte glömma på något sätt. Nej. Det är en liga som ofta har lag som är kontinuerligt i Champions League och Europa League. Så att det är liksom inget på pappret på förhand ett dassgäng. Sen är ju förutsättningarna oerhört fördelaktiga för AIK. Vilket gör att förväntningarna blir vad de blir.
Ja, men och att bortamatchen är inte i Polen. Eller i Ukraina hade ju varit med Polen då till exempel. Det är på fucking jävla Tele 2 som vi ändå spelar på.
Det brukar vara bra.
Dessutom. Ja, det dessutom brukar vara bra. Det där jävla pisskonstgräset som de såklart inte har en jävla aning om hur de ska hantera. Vi vet ändå det.
Som efter. Ni brukar hantera.
Ja,
alltså, det är helt sjukt, för ni är ju som bäst
på den exakt. Arenan. Ja, exakt. Vad har vi? Vi har typ två torsdag sedan 2013.
Ni har väl aldrig gjort mer mål på en arena?
Nej, alltså, jag tror inte det. Vi har ju alltid in mål. Nu gör vi ju visserligen två igår. Men att vi släpper in tre också. Det är också ändå någonting. Vi har ändå släppt in ganska mycket mål på Tele 2 också. Alltså 3-3 i våras mot Bayern där och så vidare. Nej, men så det är ju det som gör också att man kan inte heller tycka att men det var ändå borta. Det är helt okej. Det var ju inget jävla borta. Det var bara gnagare där och typ 300 inbjudna liksom ukrainska personer som bor i Sverige som inte ens höll på liksom Vorskla, utan de var ju bara ukrainare.
Yeah.
Så det fanns ju ingen liksom sådär att en bortamatch i Europa är ändå alltid tuff oavsett vilka man möter, utan det var ju här i Stockholm. Det finns ingenting att skylla på vad gäller det. Så att så jävla tråkigt och usel timing också liksom med vad som kommer här nu, och det blir liksom varenda match nu blir ju kniven mot strupen på något sätt på grund av det här.
Vart lägger du den största vikten utav skuld då? Är det på enskilda spelarinsatser, alltså bärande nyckelspelare? Lägger du det på Bartos? Lägger du det på, vad vet jag, sportchef Jurelius? Eller vart hamnar du liksom i din analys av varför det ser ut som det gör? För det man ska ha med sig, Alexander Milosevic gjorde ju en intervju efter matchen. Man ska absolut kasta in att den här görs direkt efter slutvissla. Det säger saker i affekt, det är adrenalin och känslor på svall och allt vad det är. Men han är ju också tydlig att det är inte första gången vi ser ut som skit den här säsongen, utan det har sett ut ganska dåligt i ganska många matcher nu. Så att han säger ju indirekt att det går inte att tolka den kritiken som någonting annat än mot tränarstånd.
Nej, och jag landar nog också där, om man liksom bara ska bryta ur den här matchen åtminstone, som såklart hör ihop med hela säsongen, och för att jag håller med Milosevic, även om jag tycker att våren i stort var ganska bra allt som oftast. Men nu efter uppehållet så, och framförallt då igår, så tycker jag att vi alltså speltaktiskt går bort oss. En sån sak som har varit liksom stor diskussion i AIK under hela säsongen är ju det här att vi är typ som enda lag i Sverige fortsatt kvar som spelar 4-4-2. Sen kan Bartos säga vad han vill i intervjuer om att vi supportrar inte fattar om vi tror att vi bara spelar en klassisk 4-4-2. Ja, Nico droppar ner när vi har bollen, allt det där. Men i försvar spelar vi ju för fan det rakaste 4-4-2 man har sett sedan Lasse Lagerbäcks dagar. Så att jag menar, Bilal och Seb, alltså det måste vara fruktansvärt för dem att spela försvarsfotboll i AIK. Och även för liksom Sotte och Milo, som de får ju en del kritik nu efter den här matchen. Visserligen med all rätt, men det är ganska otacksamt för dem också. Milo var inne på det också i intervjun, att de har ju liksom den här, framförallt den här tian då, men liksom många spelare, de kommer ju rättvända mot vår backlinje 25 gånger. För att det är så enkelt att spela genom AIK.
Jag såg ju bara första halvlek och det var några gånger som jag så här, verkligen så här, spärrade upp ögonen och bara, vänta, de slog alltså en passning rakt igenom hela AIK. Upp till forwards, från backlinje. Alltså så här, rakt igenom hela laget. Bara,
och det fortsatte.
Så där är det ingen som har spelat mot AIK.
Och det var, liksom. det var ganska lätt för dem. För det de gjorde var att så här, deras två yttermittfältare gled in i banan.
I fickorna liksom.
Exakt. Och så hade de redan, så de var till fyra gubbar där inne. Och våra yttrar stod kvar. Ja, då kunde deras mittbacka bara stå och välja. Så här, okej, ni AIK, ni har två gubbar där inne. Vi har fyra. Ja. Ja, och det är rätt enkelt att lista ut då. Ja. Att två av dem kommer vara spelbara.
Så ja, men exakt. Och det är just därför jag lägger min största kritik, tror jag, mot Bartos för den här matchen. För att så var det ju från minut ett och till slutvissla. Så att man inte går in och korrigerar det på något sätt, det förvånade mig enormt. Alla såg väl det, inklusive han, hoppas jag. Att man inte då på något sätt går in och ändrar det och, vad vet jag, liksom byter in Jesper Sisi eller Ajari eller någon ytterligare inmittfältare så han kan gå ner och sätta sig i den ytan. För det var där de spelade igenom oss varje gång. Det är där liksom, egentligen typ alla mål förutom liksom sista drömmålet, som det är ju vad det är.
Herregud, vilket
alltså jävla mål det är. Och så här, det är ju vad det
och
är.
Och den är ju också så jävla sjuk, för att jag tycker att AIK kommer ut till andra halvlek, börjar bra, man känner att okej, de har sagt någonting. Man har också med sig att det här laget har inte spelat tävlingsmatcher sedan i december. De kommer nog storkna. De börjar storkna lite grann. AIK börjar mala ner dem lite grann. Långa anfall, hörner, kantfrisparkar. Och så kommer de upp i ett anfall, skjutsar upp den där bollen i krysset. Helt jävla otagbart. Det är bara lyfta på hatten. Jag hade en bänkgranne till mig som bara, vart är pressen? Jag bara, men nej, alltså därifrån får man skjuta.
Det var exakt samma position som Banda sköt mot Värnamo. Det var lite sämre skott från Banda, men det är ingen som är där.
Nej, men där är det ju också så här, där får skjut om du vill. För det är en på tusen att du gör det där. Men det målet märkte man ju så tydligt också, att så här, oj, där steg deras kondition med 20% igen. För nu kände de att wow, nu kommer vi orka. Samtidigt som AIK återigen blev så här, okej, nu ska vi, och det orkade man ju inte. Och det är där Johns frustration efter matchen grundar sig, för att han är ju inne på i sin intervju att så här, få inte en boll. Kom inte in en boll.
Nej.
Och han har ju helt rätt. Det kommer ju inte in en boll.
Nej, och det är ju liksom, vi återupprepar ju oss, men det är ju, vi har ju fortsatt sådana enorma problem med ytterzon liksom. Det är ju så, och då ska man ändå säga att
måste man spela Saka El-Busaidi, så alltså nu hade han tydligen enligt dig två inlägg som gick till rätt person.
Nästan rätt person, de var kvar i straffområdet.
Det är så dåligt, så att jag förstår inte, ni måste ju ha någon som är bättre. Det måste ju sitta någon på bänken som bara, hur kan den här liran få spela?
Ja, uppenbarligen så är väl det Erik Ring, för att han hoppade in med 3 minuter kvar och gjorde ju mer av de 3 minuterna än vad Saka El-Busaidi har gjort den här säsongen. Och där blev bara de minuterna gjorde ju att man blev så här, vänta, varför har inte du fått chansen?
Så jag gillar inte att de sitter och bashar egna spelare så här, och jada jada egentligen, men så här, ibland så måste man bara tydligt säga, det här funkar inte.
Nej.
Det är liksom så här, man behöver inte gå och föra något jävla drev som det har varit liksom. Det var någon spelare i Djurgården nu som man hade ett jävla drev efter derbyt mot er och så här mot sig. Förkastligt, men man måste ju kunna få sitta och säga, det här är inte bra.
Skillnaden där,
inte skicka sms till dem.
För den du menar där är väl Wikheim som hade det tufft. Skillnaden i Djurgården och i andra lag upplever man att har man en dålig match och kanske följer upp det med en till dålig match, ja, men då blir det nog bänken. Medan Saka El-Busaidi i AIK gör ju blek prestation på blek prestation på blek prestation, är offensiv ytter, har gjort 0 mål och 0 assist. Men det är startelva varje vecka. Och det är ju det man blir så här. Det handlar ju egentligen inte om att så här, man ska basha honom. Att så här, du är sämst. Nej. Utan det handlar ju snarare om att så här, hur kan du få fortsätta spela här? Vi måste väl hitta på någonting annat då om det inte funkar.
Ja, men och där är ju precis, alternativet är ju Erik Ring. Och jag är liksom inte Erik Rings lojala försvarare på något sätt. Men då ska man ändå så här. Förra hösten när han ändå fick ett par starter efter varann, han har några matcher där han faktiskt är riktigt, riktigt bra. Och det som man ändå kan argumentera för är att dels det är en egen spelare. Han är ung. Han har ändå liksom en, alltså Saka är ju, vad är Saka, 24 tror jag. Men Erik Ring är väl 21 och har ju liksom såklart en större utvecklingspotential än vad Saka El-Busaidi har. Och det har ju Bartos sagt själv i flertalet liksom tillfällen, att om det är två spelare som är som jag bedömer som likvärdiga, då kommer jag alltid spela den yngre. Det är också en del av AIKs, den här visionsplanen man har tagit fram, att vi ska vara en säljande klubb, vi ska fostra egna spelare, vi ska prioritera egna spelare. Och det hade varit en sak om Zach är liksom, han är ändå bra ibland. Alltså, återigen, jag delar din bild, Tommy, jag gillar liksom inte att kasta enormt mycket skit när det blir så mycket på en och samma spelare. Men det är ju faktiskt så att han håller ju inte en allsvensk nivå. Nej. Utan det är spelare som, han kan spela i Superettan, fine. Han kan inte spela allsvenskan, än mindre ett lag som aspirerar på att vinna guld. Nej, det är inte hans fel. Han gör sitt bästa och han verkar vara en toppen kille och allt det där. Men nu är det liksom, han har spelat 14 matcher plus en i Europa. Och han har mer eller mindre varit sämst på plan varje match. Alltså det funkar inte längre. Så att då får man väl ge Erik Ring chansen. Jag tror inte att Erik Ring är bra nog heller. Men jag har svårt att se att det ska bli sämre. Och då har vi ändå en Erik Ring som är ung. Som vi liksom, ja, men som är vår egna spelare. Vi kanske kan sälja honom. Vi kanske kan liksom, eller förlänga med honom om han ändå får den utvecklingen. För att han gjorde några bra matcher i höstas. Så att det är ju märkligt.
Och samma på andra kanten. Där ju Aki Björn som återigen startade. Det händer inte jättemycket. Och så kommer Amar in. Och det händer jättemycket. Ja. Där satt man ju också vid sidan och bara... Och varför startar inte du den här matchen? För att du gör ju grejer.
Där får man väl anta att det är en form av fysisk grej. Att han har varit sjuk och han har varit liksom småskadad till och från och allt sånt där. Men för att han är ju... Jag såg att någon hade klippt ihop hans liksom highlights från matchen. Jag vet inte hur mycket han fick. Fick han 30?
Han kom in samtidigt som John, så dryga 30.
Alltså det är otroliga aktioner han har faktiskt. Ja. Alltså varje gång han får bollen, han lyckas med varje aktion. Så att han är jättebra igår. Och han hoppas med, och det tror jag också. Jag skrev det med någon agare att så här, jag tror att Bartos skulle vilja spela någon 90 varje match. Men det som oroar kring Amar är ju att hans kropp verkar inte tillåta det. Han har redan haft ett par små skavanker och varit borta, och det har blivit liksom för hackigt i hans utveckling och i hans prestationer. På grund av kroppen. Och det är lite oroande för en 18-åring. Jag menar, fan, vid den åldern, då kunde man ju liksom vara ute och kröka 4 dagar och sen gå in och göra 90 plus tillägg liksom, utan problem.
Så det var ju också i sexan.
Jo.
Fria byten. Alltså, är du med? Nu får du lugna dig.
Okej då. Lite krydd, men ni förstår vad jag menar.
Verkligen. Vi ska hoppa vidare lite. Vi har pratat mycket AIK och Djurgården eftersom de spelade igår. Vi ska prata Elfsborg lite senare i programmet. Då ska vi ringa Sissi som var på plats i Molde. Där snackar vi verkligen upp som en sol och ner som en pannkaka. Fan med 1-0 i paus. Åkte på det med 4-1.
Ja, det är sjukt alltså.
Ja.
11 minuter gjorde de 3 mål på.
Ja, den är sjuk. Jag såg bara att de hade 0-1 i paus. Och så efter vår match så var det någon som stod och kollade livescreen. Jag bara, vann Elfsborg också eller? För jag tänkte, Djurgården kommer ju givetvis slå Rijeka. Och, och så går vi på prutten här. Och så bara, vann Elfsborg också? Så bara, nej, 4-1. Bara, okej.
Skönt.
Det var inte bara vi som skämde ut oss, med andra ord.
Herregud. Men nu ska vi ringa upp någon som har det jävligt bråda dagar just nu, nämligen Disco.
Mm.
Satan, så han kör i silletider. Ska vi försöka dra ut något om AIK eller?
Ja, det måste vi göra.
Nu har vi honom med oss. Disco, hur är läget?
Tjenare, och det är kanon.
Härligt, sitter du uppe i Sundsvall?
Ja, precis. Kom precis hit efter vi hade haft sändning igår, vet du, med Europa League, eller Europa Conference League. Och sen så kom jag hit med tågen nu för en timme sedan.
Fan vad fint. Vad säger du om gårdagen? August har nyss fått tömma sig gällande AIKs insats. Vi har Tobbe här med oss också som är gladare över Djurgårdens insats. Om vi börjar med Djurgården, hur imponerad var du över blåränderna igår?
Nej, men ruskigt imponerande får man säga. Just att de höll spel öppet så bra. De körde på liksom med offensivt och vek de inte ner sig efter 1-0-målet där. Så att det kändes ju ruskigt starkt. Och jag tror att det är liksom viktigt för dem att Viktor Edvardsen kommer igen nu och gör mål och poäng hela tiden. Och ja, Findell fick göra mål, så att när de såg riktigt stabila ut. Jag menar, 2-1 är ju jättebra. Jag trodde ju på förhand att Rijeka skulle vara det svåraste motståndet hittills. Jag kommer ihåg vi hade med Alexander Kasaniklic i vår podd när han spelade Hajduk, och han berättade lite grann om dem då. Visserligen har de bytt ut ganska mycket av laget den här säsongen, men han var ju ruggigt imponerad av dem också, så att jag trodde de skulle vara det bästa laget, men ruggigt imponerad i Djurgården. Och får man bara säga att man är, det är väl tvärtom AIK då, det var ju, jag vet inte vad som var felet där, men de var inte påkopplade i början och kändes som de blev tagna av stundens allvar där de släppte in 1-0. Och, nej, riktigt dålig insats.
Du, riktigt dålig insats. Då tycker jag nästan att du är lite snäll. Vi har varit inne på att det var alltså uruselt med tanke på förutsättningarna på motståndet. Och den spelare som imponerade allra mest var ju lillebrorsan till, som ju alltså spenderade vårsäsongen i Örebro i Superettan. Såg ut som Prime Messi mot AIK.
Mm. Ja, jag vet. Men man har liksom ingen förklaring till det där. Det måste ju vara liksom någon form av kollaps där de gjorde där i början. Men sen så, jag vet inte om de är lite tagna där av stundens allvar. De har inte haft så stora framgångar i Europa, haft jättesvårt att åka ut, och sen när det väl gäller så åker de ut, eller åker de ut, nu är de inte ute än, men åker på en sån där. Sen kan det vara att det här laget som de mötte på Poltava kan ju se det här som liksom, de har ju laddat upp inför den här matchen som ett VM-slutspel ungefär, så att de kanske var övertaggade också liksom och gjorde sitt max, men jag tror ändå att AIK kommer gå vidare, jag tror de löser det i returen.
Och Djurgården bör väl sannerligen ha väldigt, väldigt goda möjligheter att lösa det, och fick ju en hyfsad lott även i nästa runda ifall man då tar sig dit, vi ska inte jinxa någonting, så att det förhoppningsvis för svensk fotbolls del då, så åtminstone ett lag i playoff, för Elfsborg ser det ju ganska mörkt ut.
Ja, precis. Men det sa ju de redan från början. De var ju förbannade redan från början när de fick mål. De menade på att det var den svåraste lottningen. Och att de blev förbannade efter... Liksom, de var förbannade i 24 timmar och sen gick de vidare. Men alltså, liksom, skulle ladda upp för matchen. Men nej, och sen när man leder med 1-0, och det är också så där. Men säg lite grann om Elfsborgs säsong också. De har varit lite så där i de här viktiga matcherna och haft en del genomklappningar. Jag kommer ihåg bara Hammarby senast här liksom, och nej, mycket upp och ner. Du kanske är lite för mycket unga spelare där som liksom, nej, de har inte den här stabiliteten.
Du, för egen del då, jävlar i mig vad du har att göra nu. Det bara smäller ut nyheter. Är det värsta sommarfönstret du har varit med om hittills?
Ja, men det får man säga ändå. Det här, jag trodde att det skulle bli mycket att göra, men inte så här. Jag räknade ihop någonstans här att det var väl 6 hemvändare som vi skrev om där på liksom 2 dagar. Och jag menade att det skulle vara 7-8 hemvändare. Och sen då räknade vi inte med liksom Isak Kiese Thelin och inte med John Guidetti. Liksom. Så att, det har ju varit hysteriskt fönster. Och väldigt många så här stora övergångar i allsvenskan också. Mustafa Zeidan till Malmö till exempel var ju också en stor övergång, och vi har haft många stora försäljningar, Vilos Fredberg till Celta Vigo, Michael Laddo till AZ Alkmaar och sådär, så att det har ju varit helt sjukt, måste säga.
Du som bevakare och får höra väldigt mycket som inte skrivs, kan jag tänka mig också, upplever du att det börjar trenden bli att det blir mer och mer övergångar mellan svenska lag, för det har vi ju inte sett särskilt ofta de senaste åren. Det känns som att alla lag är så här, antingen stannar du hos oss eller så går du som bossman, eller så säljer vi dig utomlands, men vi säljer dig inte till ett annat allsvenskt lag. Men det känns som att det kanske börjar öppna sig lite mer.
Ja, men jag upplever att det öppnar sig lite mer mellan klubbar som inte konkurrerar så mycket med varann. Men det är fortfarande prestigen mellan att de här stora toppklubbarna inte säljer till varann. Till exempel, vad jag hörde så ville Malmö värva Simon Olsson tidigare, men det var liksom blankt nej. Elfsborg skulle aldrig tänka sig att sälja honom till Malmö. De var intresserade av honom. Och det var liksom, men sen vet jag att de här var intresserade av att gå dit heller. Men jag menar, jag tror att det är liksom, den där prestigen finns fortfarande kvar. Jag tror att det är svårt att göra någonting åt den så länge liksom det är så som det är, att topplagen, så att den tror jag inte, men däremot att andra svenska klubbar som Sirius, MSM Mjällby och sådär, ja, i viss mån även Häcken då, om man får räkna in när Martin Olsson gick där, men det känns som att det är mer om de här, om man ska gå med topplagen, så är det mer att spelarna typ som Martin Olsson, att de får vara väldigt tydliga med att inte bråka sig bort, men var väldigt tydlig med att de vill till Malmö då. Så att, och då fick Malmö betala jäkligt mycket också för Olsson här tidigare, så att, nej, men känslan är väl att det är lika liksom stelt, eller lika situation mellan toppklubbarna, att de inte vill sälja till varandra, men att det börjar liksom luckras upp med de här mindre klubbarna, men att då får ju toppklubbarna betala mer, och det har ju blivit så också, just att Hammarby har fått så mycket pengar och att Malmö har fått så mycket pengar, och att båda lagen ska bygga om på något vis. Jag menar, Malmö behöver ju genomgå något form av generationsskifte med tanke på hur truppen har satt ut. Hammarby behöver satsa för att de behöver gå för SM-guldet, och att de faktiskt inte har gjort någon sån här jättestor liksom jättestor affär, alltså köpt spelare. Så, de har värvat som Bossman, Travalli och sådär, men nu gör de ju en jättestor investering i Berisha till exempel. Men det behöver de väl göra också, för de har ju sålt för så mycket pengar. Men just att de två lagen har så mycket pengar och att de måste bygga om har gjort att det har blivit en jäkla rulljans, och det liksom ger ringa på vattnet lite överallt.
Du, en spelare som det har snackats jävligt mycket om och just i kategorin då, värvning mellan svenska klubbar, var ju Alexander Jeremejeff. Där väl det har rapporterats att både Malmö och Bayern har försökt. Nu kom väl Häcken officiellt ut med att Alexander Jeremejeff ska ingenstans, varken utomlands eller till annan svensk klubb, utan han väljer att stanna i Häcken resten av säsongen.
Ja, jag är lite som GV där, att jag tror Elias, man ska ju hata slumpen, och är det en slump att han går ut och säger det samtidigt som Veton Berisha i princip är klar för Hammarby? Kan det vara så att Hammarby hade han som liksom med på kartan där också, men var det Berisha, och sen så nu ser han att Berisha går till Hammarby, då stannar han i Häcken. Jag vet inte om det är så, men det kan vara så. Om man hatar slumpen så kan man tro det på det viset. Sen tycker jag också att, jag menar, Jeremejeff, varför skulle han gå till Hammarby? Alltså, det finns väl liksom, dels supportrarna finns det ju, man kan spela framför liksom, det fattar jag också, att man vill spela framför 30 000 på läktaren och liksom Hammarby supporter och sådär, just den grejen. Men just det här känslan med att han ska ha chans att vinna SM-guld, då känns det som att Häcken ligger lite grann i förarsätet där, med tanke på att de har fått in Simon Gustafsson och att han stannar, att han är i så bra form. Så ska han vinna SM-guld så har han väl ungefär lika stor chans eller större chans i Häcken skulle jag säga, som det är nu. Så att, men just det där, jag vet ju att Hammarby var på där, och sen så kanske de valde Berisha och före, med tanke på hur det kom ut sådär just slumpmässigt, om man säger det nu. Men ja, nej, bra för Häcken att han stannar.
Ja, och då känns det ju också som att typ alla topplag har presenterat, nu är ju väl inte vet om Berisha officiellt presenterad ännu, men det blir väl när som helst, men alla topplag har väl nu presenterat mer eller mindre en stor bomb då. Djurgården plockar hem Danielsson, Malmö plockar Boje Toray, Häcken håller Jeremejeff. Tror du att vi kommer få se fler stora övergångar innan fönstret stänger? Det är typ 3 veckor kvar, så att det finns ju tid att jobba på.
Nu tror jag att det kommer lugna ner sig, men jag tror att Norrköping kommer ju värva något stort till. Det tror jag, absolut.
Tränare kan de börja med.
Vad sa du?
Tränare. Kan de börja?
Ja, precis. Men där ska det inte vara, tränarstyrt där länge nu. Så att det ska vara klubbstyrt. Så att de kan ju värva spelare så får tränarna anpassa sig. Vilket jag tycker är bra. Men sen så... Nej, men AIK vill ju ha in en ytter. Det vet jag att de kollar på. De har kollat på rätt många spelare och kollat brett. Sådär. Men de måste ju sälja först. Då. Det kan vara någon försäljning på gång där i AIK de närmsta veckorna, tror jag. Men vi får se om det blir mer konkret. Men jag vet att det finns en del intresse för vissa spelare där. Så får vi se då. Men att det ska bli någon lika stor bomb som Boje Toray till Malmö eller liksom att så det... Nej, jag tror väl att det har lugnat ner sig. Men däremot kan det bli försäljningar fortfarande. Det ska man ju komma ihåg. Internationella transferfönster stänger 1 september och det är många svenska spelare som är attraktiva för utländska klubbar. Så att där tror jag att klubbarna vill nå in sina värvningar ganska fort. Det är därför jag har fått se ganska många stora värvningar nu. Då, för de vill ha in det till Europa League-kvalen och slut, eller liksom, så långt som möjligt i guldracet. Men däremot så har de ingen brådska. Liksom, försäljningar kan de göra ända till 1 september.
Känns det lite märkligt då att Alexander Jeremejeff går ut och så tydligt och via Häckens officiella hemsida helt och hållet tar bort sig själv ifrån transfermarknaden när det är ett europeiskt fönster som stänger om fan mer än en månad? Jag menar, han bör väl finnas på ett par klubbars shortlist över potentiella anfallsvärvningar?
Ja, jobbigt nu om någon Kina-klubb kommer. Nej, det vill säga, Kina-marknaden är död. Men vad ska vi ta då? Jobbigt om någon toppklubb kommer nu och liksom i typ Feyenoord tar vi bara. Och erbjuder honom ett drömkontrakt. Vad gör han då då? Nej, men han kanske vill ha insett att han... Alltså det är klart att han är attraktiv och sådär. Men han har samtidigt en ålder där han är... 27.
Ja.
Typ. Och även fast han har öst in mål i... Nu händer något här. Även fast han har öst in mål i allsvenskan så kanske han inte har den här högsta hyllan att välja mellan. Så att jag tror väl att han gör nog rätt i att stanna i Häcken. Men det blir jobbigt för honom om det kommer ett jättebra bud nu då, de närmsta veckorna.
Disco, jag måste fråga lite som AIK-are. Fråga nummer 1. Om AIK säljer, vem tror du är liksom först på tur ut? Och har du några konkreta namn som du vet AIK har hört sig för eller bara är intresserat av?
Nej, men jag vet, det är väl någon av de här, alltså, de har ju varit med Triple A har ju varit där liksom på radarn, alltså Inter vet jag ju. Och det är väl någon sån försäljning som är närmast, tror jag i alla fall. Även om det finns liksom intresse för Bilal Hussein, jag har inte hört att det är något konkret där ännu liksom. Men det säger väl sig självt vilka som kan vara aktuella där. De var väl på Leo Bengtsson som jag fattade som, men där var det mer att de skulle ha kontrakt, alltså värva som bossman då, men det var inte riktigt aktuellt där för honom heller. Sen kollar de lite, vet att de har, jag har hört att de har ett spår i Norge, men jag har inte liksom lyckats få fram någon namn där heller. Och sen är det ju den här unga talangen i BP som de jobbar på också då.
Ode Falk, eller?
Vad sa du?
Ode Falk, eller hur?
Ja, precis. Mm. Som aldrig blir en kamp, tror jag, mellan AIK, Djurgården och Hammarby och vem som tar honom. Så att det är väl det. Men de har väl varit ganska tydliga med att de ska sälja först och sen liksom gå den vägen. För de har ju bränt rätt mycket pengar på vägen hit. Mm. Som man säger.
Det får man lov att säga. I vårt förra avsnitt så hade vi med oss Josip Ladan, och i det avsnittet så blev också Mohamed Buya Touré typ klar för Malmö. Vi spekulerade lite grann i vart han kan ha funnits på Malmös önskelista gällande anfallare, för det har ju rapporterats om en ganska rejäl jakt. Malmö erbjöd väl ganska stora pengar för John Guidetti, de var inne i racet för Veton Berisha, det rapporterades som att de försökte med Jeremejeff, och nu landar de till slut i Mohamed Buya Touré. Det finns säkert namn här som inte har kommit ut heller. Men av det du hör, vad gör du? Vad tror du?
Nej, men grejen är ju så här. Det man fått höra när man pratar runt med alla lite folk som har koll, liksom, det är att Malmö och Hammarby är högt på allting. Sen är det ju svårt att säga exakt var i rangordningen alla är. Om man har 10 krokar ute, vem är liksom första valet? Vem är det sådär? Liksom? Det är ju eftersom det är så många bollar i luften. Men jag vet ju att det har ju tagit en jättetid med Buya Touré. De har ju hållit på en månad med det här. För det har varit sånt strul med Kina. Det har varit pappersstrul. Han har varit i Sierra Leone. Han skulle ha åkt upp med ett brev, ingenting. Så att nog har han varit, och de har ju letat en djupledsanfallare. Eller en anfallare som ska gå djupled, som ska liksom komplettera Isak Kiese-Thelin. Så nog har han varit högt upp på deras lista. Det råder inga tvivel om. Sen om han var första året, det vet jag inte. Sådär. Men det är klart, eftersom de har hållit på så länge med det där, så det är väl liksom samma sak med Djurgården om man ska jämföra. De har ju hållit på i månader med Marcus Danielsson också, men det har ju varit extremt struligt med Kina.
Och om vi skiftar fokus lite då mot Djurgården, så är det säkerligen en del som sitter och hoppas från Djurgårdshåll att Isak Hien fortsätter vara en Djurgårdsspelare åtminstone resten av den här säsongen. Vad hör du runt Hien?
Nej, men jag vet, om det var att läsa mellan raderna, så är det väl, tror jag, blir svårt att behålla han hela säsongen. Dels med tanke på att de har ju de här buden från Slavia Prag som de har liksom fått in. Och jag tror inte att intresset har minskat med sett i hans prestation här senast. Och nu tog de in Marcus Danielsson. Jag menar, Isak Hien kom ju för nästan inga pengar alls. Han är 23 år. Ska de kapitalisera på honom nu, så är det väl att han ska gå. Jag tror så här.
Han har ett år kvar på kontraktet också. Eller något sånt där,
ett och ett halvt, va? Mm.
Vad sa du?
Han har väl ett och ett halvt kvar på kontraktet, så det är väl läge att sälja nu.
Exakt, det är det jag menar. Och sen att Djurgården kollar ju hur det går för dem i Europa. Skulle de gå vidare till Europa, då tror jag inte de säljer dem. Alltså gå till ett gruppspel, då tror jag inte de säljer han. Däremot om de åker ut efter EKA eller omgången efter, då tror jag nog att det är stor chans att han säljs. Man ska komma ihåg också att Djurgården har liksom en historia av att lova, alltså värva spel och liksom, ja, visa att nu kan vi sälja. Och jag menar, det hade varit en jättefjäder i hatten om man tar Isak Hien framför alla andra Stockholmsklubbar och liksom köper honom jättebilligt och sen säljer honom för 20-30 miljoner. Det är klart att det är en jättebra affär. Och,
20-30?
Och han är väl på ganska kort.
Du vill ha 50?
Lätt 50.
Vad sa du?
Tobbe vill ha 50 miljoner här, säger han.
Ja, precis. En 23-årig mittback. Ja, men fan. Man ska inte sitta och garva sådär. Bosse Andersson har gjort sjuka affärer förr. Så att,
han såg det i mackan för 50.
Det är väl att fixa det där om någon.
Ja, exakt. Men du, ifall du analyserar resten av fönstret då. Du var inne på det lite, men du tror att det lugnar sig lite grann nu i alla fall hos de stora drakarna?
Det kan ju omöjligt fortsätta i samma takt. Det är jag helt övertygad om. Men Hammarby är väl klara. Malmö får väl räknas typ som klar. De har väl kanske någon till de tittar på. Djurgården, ja, det är väl Haksabanovic, det är vad som hände med honom. Men det, om, nu kallar de väl hem Albion Ademi, va? Så jag vet inte. Och det har väl stått tidigare att, som jag läst, att Haksabanovic har en del från Premier League och det är svårt att konkurrera med det. Nej, men det är väl, alltså med AIK, skulle de ha flyttat till Jordan Larsson, inte skulle få någonting, att de får hem honom, det hade ju varit jackpot liksom. Så länge inte han har gjort helt klart med något så lever väl hoppet fortfarande. Nu såg jag att jag var och träna med Höga Borg. Jag ska inte liksom ge några eller liksom att man ger några hoppningar.
Han har ju varit väldigt, det gjorde med. Du precis, Disco, för helvete.
Ah. Fan.
Fan, nu fick man ju pulsen här.
Nej, jag menade att bara att så länge han inte gjort klart något så är det liksom inget spikat, men han lär väl hitta något utomlands när han varit klar med.
Det är ju definitivt känslan, men fan, det som AIK är just nu, så är det inte mycket att glädjas åt. Det finns ingen silly överhuvudtaget. Nej. Och resultaten just nu är kämpiga.
Ja, men då får du tänka så här, ni har jätteroliga kvar. Nu har alla gjort sitt. Nu har ni 3 veckor kvar, vi kan hoppas och sådär.
Ja, hoppet är väl det sista som överger en då. Du pratades ju förut om, du gjorde ju en intervju med Bilal Hussein då, på tal om AIK. Du pratades om en klausul här ifrån Josip som brukar vara med oss på 8 miljoner. Då satte man ju både kaffe och öl i halsen, men den såg han väl ner ganska rejält va?
Ja, alltså det gjorde han ju. Det var väl hans tidigare avtal, sa han då. Jag menar, han får väl lita på att han inte ljuger. Men det var lite roligt där när det kom det där med klausulen. Jag gick bort och lurade min kollega på Aftonbladet, Orsin Cantwell, att Bilal Hussein var sånt för 3 miljoner. Och sen kom det där med utköpsklausul. Liksom inte så bra timing på det. Men nej, men så det har han väl inte. Och jag menar, det känns ju som att, jag menar, skulle Jurelius sälja Bilal Hussein nu för typ 8 miljoner och säger, AIK redovisar ju alltid sina summor också, då känns det som det skulle inte han vara speciellt nöjd med.
Nej, och det känns också som att om det hade varit en prislapp på 8 miljoner för Bilal Hussein, då hade han väl varit såld.
Ja, så känns det också, men samtidigt, jag menar, om han spelar kvar nu och går, jag vet inte, nu skrev han nytt kontrakt, så han har ganska långt kontrakt. Ja, nej, jag har svårt att se att han går för den summan. Sen kan det ju vara, precis, nej.
Då måste man ju blixtvärva på den positionen också.
Ja, så är det ju, definitivt.
Det är ingen som kan gå in och ta den.
Nej.
Det är ingen som är i närheten.
Nej. Alltså, det är ju en av allsvenskans bästa på sin position. Så den är,
ja, bra.
Den är
skulle, svår. 8 miljoner stämma, måste jag och dessutom värva, ja, men dels en ersättare till Bilal Hussein. Men behovet av en ytter står ju kvar, så att säga. Och vi får ju inte en klass in mittfältare och en klass ytter för 8 miljoner.
Nej.
Knappast.
Så det vore, knappast. Ja. Knappast. Du, hur roligt är det för dig just nu? Är det här bästa tiden på året, eller?
Ja, men det här har varit jävligt kul nu. Framförallt när det har varit så många hemvändare och det har varit sånt jäkla tryck och jag får DM, så att man får så mycket tips från läsare och eller tittare är ju jäkligt kul. Så att det är en kul period, men svårt att balansera med. Liksom, jag har inte haft så mycket semester direkt, så att vi får se här. Kanske blir någon dag eller två att ta här i.
Vad är sommarens sjukaste tips som har rullat in i DM? Det har ju varit, alltså vi är ju ett par som har följt den här serien länge. Alltså du vet, det kommer ju ibland de här Luis Figo är i Solna centrum. Alltså den typen av rykten. Har det kommit något sånt den här sommaren som du har känt att du har garvat men du har inte skrivit?
Jag skulle fått den här och fått kolla igenom. För det var ju någon jag tänkte på där. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var någon värvning i alla fall mellan klubbarna som var helt osannolikt. Ja, men det var Mackan Danielsson till Malmö, tror jag, var någon som tipsade om att det skulle vara helt klart. Det kändes rätt sjukt. Men det har kommit in och sådär också. Mata till Malmö har det varit.
Juan Mata. Matatata till Malmö, alltså. Ja. Den hade varit,
det är för att han har svensk tjej, va? Är det inte så?
Ja, han har väl också.
Det är alltid svensk tjej.
Ja. Luis Figo har ju också svensk tjej. Så det är klart att han var klar för AIK 10 fönster i rad. Fan, han hade för sig, Luis Figo hade typ tagit en tröja som ytter i AIK nu.
Ja, så foten lär han ju ha kvar.
Spelsinnet?
Ja, spelsinnet.
Försvinner ju inte.
Nej.
Man gillar ändå sillen, alltså. När så här, flygplatsgolv. Men jag tror jag var på den här flygplatsen. Det är någon som är på väg hit nu. Det där är nog Zürich. Den snubben, han kan ju åka från Zürich till Stockholm, så det är nog han.
Flight radar är ju också, det är ju underbart. Ja. Jag fick från en kompis idag att Daniel Larsson var på Arlanda. Då vart man ju direkt så här, vänta, han är ju agent nu för Rosenberg. Vilka har de? Vart ska han någonstans? Så den är kul i sillin.
Ja, men en rolig grej som liksom har gått under radarn, det är ju det här att när man värvar hemvändare så så kan ju inte spelarna, om de var utomlands, kan de inte vara i Sverige när de ska utbetala sign-on-bonusen. Det har någonting med som heter sinkskatt att göra. Så det var lite roligt där när jag skrev om att Marcus Danielsson var klar för Djurgården, och sen så la han upp en bild på Instagram när han var i Köpenhamn.
Just det.
Och det var ju, året och satt han ju i Köpenhamn, för det var ju dit Simon Gustaf som flög också. Så båda två satt i Köpenhamn och väntade på att de skulle få sign on bonus och utbetalning och kunna flyga hem. Det var lite roligt.
Faktiskt ett helt otroligt system. Mackan Danielsson är på Kaknäs varje dag och tränar. Mm. När kontraktet ska signas, då måste han flyga till Köpenhamn först. För det är då sign-onen kan komma in och sen tillbaks.
Galna byråkratin i Sverige.
Jävla svenska byråkratin.
Otroligt svenskt. Men du, Disco, härligt. Har vi missat något? Eller? August,
jag vill till bara ha, om du liksom, det kanske är en svår fråga, Disco, men om du kan ge något form av sådär ett helhetsgrepp, vilken klubb du tycker har agerat bäst. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara liksom att de som har värvat flest spelare, men de som har gjort liksom bäst fönster kontra sämst fönster.
Ja, svårt alltså. Malmö får man ändå säga, jag är ju väldigt spänd på. Jag vet att ni sågade ut, det var ju någon som sågade ett Boja Turay-värvning där, men
det var Svanemar.
Isak Kiese Thelin och Boja Turay känns ju som att finns det något anfallspar som kompletterar varandra bättre än dem? Det är ju svårt att se i allsvenskan nu. Däremot så måste man ju säkert få Boja Turay i matchform, men det känns ändå som den anfallsduon kan det bli en del mål för. Jag menar, vi såg ju vad liksom Isak Kiese Thelin betydde för Rosenberg tidigare och betydde för andra Malmö, vad heter det? Anfallare, så då känns det som att Boja Turay kan bli riktigt bra där också.
Ja, jag håller med dig där. Jag tror ju också att Boja Turay kommer bli jättebra i Malmö. Både du Svanen och även Pöler som var här i onsdag sågade ju den här.
Alltså den typen av hemvändare som har varit och hämtat den stora pengen och inte är från Sverige. Jag ser, finns det något exempel som har lyckats?
Han är bara 27 år. Han har ju gjort det här med Djurgården. Har han ju spelat, eller har ju vunnit SM-guld, men har aldrig fått spela i Europa till exempel och tagit nästa steg utomlands så, liksom, kanske till Holland. Det är väl det han siktar på, så jag tror att han är ganska hungrig över. Dels får spela i, för jag menar, Malmö kommer ju komma till något gruppspel, känns det som. Jag tror de löser det. Och jag menar, löser de den här så är de ju i princip klar, va, för något gruppspel.
Som med alla hemvändare så säger jag, finns motivationen där så kommer det bli bra. Men jag sätter ett frågetecken på motivationen, för cashen har ju trillat in.
Mm, så är det för sig. Kommer vara en bra grej för alla journalister i alla fall, för han har ju noll filter. Han är helt galen i plåten.
Ja, det
kutar omkring med ett par shorts på pallet och står och skriker.
Cirkus.
Cirkus Boja Turay.
Grymt då, Disco. En sista fråga då. Vi ska ringa upp Sissi och prata lite Elfsborg. Vad tror du om Simon Olsson? Du har ju pratat om Rosenborg och grejer där, och han är väl typ Elfsborgs viktigaste spelare.
Ja, jag tror också de av sig nu väntar de där, men jag tror att de kan ju nog jobba för att han, alltså spelaren själv kan nog vilja iväg. Där det är så pass bra mycket mer pengar hos Rosenborg än vad det är hos Elfsborg. Det är liksom en Malmö-klass på cashen där. Så att han kan nog jobba för en flyttigt också. Sen vet jag inte, Elfsborg, det som talar för att han säljs, det är för att han står väl, när man pratar med Stefan Andreasson så är det ju mycket turordning och sådär. Samma sak med Bosse Andersson. Nu har den fått gå, den ska vänta. Och Simon Olsson har ju väntat på sin chans ganska länge, så det är klart att samma serie i turordning med vilka som ska bli utlandsproff så ligger han bra till. Men det måste ju nå upp rätt mycket pengar, för Elfsborg vill ha bra betalt. Han är ju extremt viktig för dem.
Men man förstår ju honom nu, för att nu är Europa kört. Det finns inte jättemycket kvar. Alltså, det kommer inte bli någon guldkandidat i Allsvenskan. Nej. Så är det någon gång han ska gå. Och är det någon gång de ska få betalt, så är det väl nu.
Ja, är någon gång de liksom ska sälja han, när de liksom SM-guld är borta och Europaspelet är borta, så är det väl nu också. Så att det talar ju för att det blir bra.
Du, härligt Disco. Du ska få fortsätta gnugga lite fler sillynyheter. Jag hoppas och håller tummarna varje gång du håller på och teasar om att snart dyker upp en sillynyhet att det ska vara AIK. Men jag får väl vänta då.
Du är sugen på nytter.
Vi får se.
Vi får se. Ja. Du, tack för att vi fick ringa.
Stort tack.
Vi hörs då. Ha det bra. Hej då.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler, och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns ju... Det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna. Och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan... Ja, men det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i Allsvenskan, som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i eran podd för några veckor sedan. Det var ju en psykolog med. Lyfta någonting
exakt.
Kring det här.
Ja, men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
Vi har fått den stora äran att göra det roliga samarbetet återigen med MQ, som vi kallar för Utvalt av Toto. Jag vill, innan vi pratar lite om kollektionen, också slå ett slag för alla deras tjänster. Skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper, second hand och så vidare. MQ är verkligen en helhetsbutik. Där hittar man allt. Jag tänker på sneakers tvätten nu inför våren. Gå dit med era favoritsneakers, se till att få dem skinande rena innan ni går ut på de sopade gatorna. Men Spången, jag vill höra lite om vår kollektionen. Desert Sunset kallas den för.
Ja, men det är ju en tidlös, klassisk, elegant kollektion, vill jag hävda. Där linne är en stor del av det. Men inte bara linne, för de som inte riktigt gillar det. Det finns mycket schyssta jeans. Det är...
Vem gillar inte linne?
Ja, jag vet inte, men det finns några där ute som...
Har ni inte linneskjorta? Spring till en MQ-butik eller MQ.se.
Men dessutom, en liten detalj som jag vill slå ett litet slag för. Solbrillorna på MQ. Riktigt schyssta, prisvärda, eleganta, men känns lyxiga. Det är någonting man borde kolla på.
Spången har två par.
Ja, jag vet, Thomas. Jag vet.
Jag vet redan om det, men det kanske inte alla som lyssnar på det här gör det. Du har dina Dante-shirt som du gillar i massa olika färger. Men hörni, hitta ett par favoritjeans, hitta en favoritskjorta. Tidlösa plagg som lever länge i garderoben står ju MQ för. Också i den nya vårkollektionen Dante Shirt. Finns det någon kod?
Ja, det gör ju det. Toto 20, det vet ni vid det här laget, ger 20% rabatt på egna varumärken för damer och herrar. Gäller mellan 22 april till den 5 maj vid köp över 500 spänn. Både online och butik. Men en liten extra krydda i det här, Thomas. Mm-hmm. Vi har en tävling.
Det är kul. Alltid kul med tävling.
Ja, men det är det. Så tre av er kära lyssnare har chans att vinna ett presentkort på MQ. Vi snackar 1500 spänn, 1000 spänn och 500 spänn. För att ha chansen att vinna så gå in på vår senaste bild här på Toto Svenskas Instagram och kommentera varför just du ska få chansen att vinna ett presentkort.
Och när ni gjort det, spring till en MQ-butik. Eller så går ni in på mq.se, för koden gäller både butik och online. Och se till att shoppa vårens favoriter. Era favoriter. Ta inspiration av Utvalt av Toto. Våra favoriter. Så lovar vi att ingen kommer bli missnöjd.
Stort tack, MQ.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt krydder tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Han har att göra.
Ja, han har att göra.
Det har han definitivt. Passande också för honom att hans liksom konkurrent, Anne Lavdic, han är ju på semester. Så det har ju varit smörgåsbord nu för Disco att bara äga silly-scenen. Och sommaren har satt ner foten.
Ja, känslan är att när ungarna vill gå ut och bada där uppe i Sundsvall så är det liksom, vänta lite här nu. Nu bor jag klar. Ungarna är nu inte skitnöjda på honom.
Nej.
Men han har varit stark här. Vi har ju kängat honom lite där i våras. Framförallt med John Guidetti ju. Att det inte blev klart då. Men jävla vad han har levererat nu under sommaren, Disco. Det får man säga.
Det får man säga. Hur... Djurgårds chili, behövs det nog mer nu, eller?
Nej.
Ni ser gärna, lika mycket som jag hoppas att det ska stå med AIK när han tisar, lika lite hoppas du att det ska stå med Djurgården.
Exakt, vi värvade in en bänkback nu, liksom.
Ja, som ni spelar landslaget.
Som spelar landslaget för 3 månader sedan. Ja, det är helt sjukt.
Och ni vill ju inte bli av med någon. Och ni behöver egentligen inte få in något mer.
Nej.
Kalle Holmberg kan väl få lämna nu.
Jo, han kan väl lämna. Nej.
Släpp Kalle Holmberg
nu. Kalle ändå, alltså. Fan, 400 lägen förra året och bara träffa målvakten varje gång. Jävla trist alltså.
Det är en av de intervjuer jag minns mest ifrån förra året var ju när Kim hade tröttnat på Kalle. När han stod där och bara, vi skapar ju läget men vi har ingen som sätter bollen i mål. Och då hade Kalle startat sin 7:e raka match. Ja. Som nia med enda uppgiften. Stå i straffområdet, peta in bollen. Det var faktiskt en uppfriskande intervju.
Ja, men det var ju till och med när avsluten blev bra så var det ju liksom, då var ju typ Nordfält eller någon var där och bara så här, gjorde fantomräddning. Det gick inte att få in
bollen. Och då visste man ju som Djurgårdare att nu kommer det gå 20 avslut till innan det där bra avslutet kommer. Ja, för att han har ju ett var 20:e ungefär.
Ja, det är ju träffbilden. Gemene allsvensk forward.
Exakt så. Det har varit mycket AIK och Djurgården. Ja. Vi ska ringa upp och prata med Sissi också som var på plats i Nord-Norge. Väl de ligger
på måndag. Jag följer henne på Instagram. Hon verkar ändå haft en trevlig resa även om resultatet var som det var.
Vi frågar henne, Sissi, var det en trevlig resa?
Ja, det är ju resan som man åker för.
Inte mycket resultatet?
Nej, jag är inte där att kunna smälta resultatet än faktiskt. Jag har tänkt.
Vi pratade lite grann om att det var upp som en sol och ner som en pannkaka. Ni ledde ju med 1-0 i paus. Vad fan hände sen?
Ja, sen får vi en total jävla kollaps på en kvart. Släpper in 3. Och sen, alltså Molde är bra. Var bättre än oss i första med. Men nej, andra halvlek är ett stort mörker just nu.
Och,
eller just nu då.
Ja, exakt. Men du, det här hoppet. Vi pratade nyss med Disco om lite så här silly-grejer. Han var inne på att nu kanske Elfsborg säljer Simon Olsson. För nu försvinner... Det är inte så stor chans kanske att Elfsborg vänder det här. Och tabelläget i Allsvenskan är ju vad det är. Kände du också när matchen var slut att... Inte så här, säsongen är över, men du fattar vad jag menar. Att det kanske blir lite av en mellanmjölksäsong detta.
Ja, men det är klart, det är helt tomt att först få 3-0 med Bayern i söndags. Åka upp till Molde. Hade inte höga förväntningar. Ser ändå första halvlek och där känns ju väldigt mycket hopp. I halvtid är jag ju ändå fortfarande positiv. Och sen kommer det här i andra. Det känns allsvenskan skittråkigt att det är liksom helt kört. Europa, ja, kört. Alltså det blev, vi pratat om det innan att det varit ett vakuum och det var ju verkligen så igår med. Att det, och sen är jag också, vi pratade om det här lite internt, att jag är arg att inte fler är arga. Vi är just nu väldigt likgiltiga allihopa.
Ja, men ni känner, ja precis. Det reagerar jag också på, Cissi, att ni känns så jävla likgiltiga. Och det fattar, det kan man göra liksom. Sådär, men jag menar, ni är ju ändå... Alltså Elfsborg, rent sportsligt ska ju ni vara med där i toppen. Ni borde ju vara Rosenholt. Ja. Ni har ju pengar och ni har ju liksom haft en kontinuitet och Thelin har fått rattar där. Ni har Andreasson som ändå är en skicklig sportchef. Jag håller med ni. Varför är ni inte så arga för?
Fan, var det kvartsamtalet?
Nej, men jag tänker på det ofta och jag tänker att till exempel nu på söndag Kalmar. Det finns 2 vägar nu. Antingen så vänder vi den här skiten och kör, presterar resten av året. Annars kanske det behövs nu en total jävla överkörning, kollaps, så det börjar hända grejer. Folk får vakna till. Det, alltså, antingen det då, jag ser dem, att vi får köra det. Och jag tror ju tyvärr att det kommer bli kollaps. Folk blir arga och så får hända något. För att vi snackar hela tiden om det här tålamodet, och det har vi fan haft, känner jag.
Ja, och jag menar så här, signalerna klubben skickar är ju också att det är slut på tålamod. Alltså man plockar hem Holmén och Hult. Det är inte två spelare som ska fostras och säljas vidare, utan det är två klassspelare som kommer in som har varit och nosat på landslagsfotboll, och liksom de ska ju inte springa runt och liksom komma åtta i allsvenskan och förlora varannan match. Och jag menar, det som händer efter att de två spelarna blir klara, det är 0-3 mot Bayern, 1-4 mot Molde. Det blir verkligen så här, vart ska man? För de värvningarna signalerar ju att så här, nu går vi, men resultaten blir raka motsatsen.
Mm. Vill dock bara poängtera att det var ett jävla fint moment när både Hult och Holmén hoppade in i Molde igår, deras första match. Då fällde jag faktiskt några tårar.
Det kan jag förstå.
Så det var ju fint, men sen hjälper ju inte det då. Men det är fan, jag har gått runt hemma och ventilerat hela dagen. Jag vet inte fan.
Tror du att Holmén är, för att jag menar, det har ju ändå varit en styrka tidigare säsonger, att ni har varit bra bakåt, och Rönning har ju, han har inte varit dålig i år, men han har varit en av seriens bästa målvakter, och ni har släppt in ganska få mål tidigare säsonger. I år känns det, jag vet inte, har ni hållit nollan någon match? Jag tror att ni har släppt in mål i varje match.
Ja, vi gör, alltså även när vi vinner släpper vi in skitmål, så att nej, bakåt fungerar inte.
Tror du att liksom lösningen är Sebastian Holmén?
Nej, jag vill inte lägga lösningen på en specifik person heller. Det handlar om att alla ska jobba där bak. Vi hade första halvlek igår ett jävla bra exempel när fan alla var där nere och krigade sig nästan till blodiga, och så lyckades vi inte släppa in ett sånt mål. Sen så kommer andra halvlek och då är det helt öppet. Alla står och kollar på varandra rätt in. Jag vill tro att det är hela backlinjen och bak ska lösa detta ihop. Mm. Sen vill jag såklart alltid att Holmén ska komma in och vara hjälte.
Men är det, vi pratar ju om att så här, folk är inte tillräckligt arga. Jag tror vi pratar om så här, supporterreaktioner då. Men är det kanske lite talande också för hur det är på plan? Att man är, det är lite för fina Elfsborg. Alltså är du med? Man måste vara lite elakare liksom. Man pratade ju mycket om Holst som en sån spelare. Att han var jätteviktig för i fjol. För han var den här elaka jäveln på mitten som vann bollar och smällde på. Medan i år så det har läckt bakåt. Och en anledning kanske var att det ska spelas fin fotboll och vi ska spela på vårt sätt och sådär. Det är inte lika, inte lika sexigt att försvara liksom.
Nej, men sen handlar det också om att som mot Bayern borta så gör vi ju en av våra bästa halvlekar i år. Och sen förlorar. Så att då blir det svårt att vara arg när man fått det spelet man vill. Men sen så gömmer man sig lite bakom det. Ibland kan jag också känna att jag skiter i hur jävla bra vi spelar. För vi får inga poäng med oss. Och det är så man vinner.
Mm.
Den var ju kanske den roligaste grejen efter matchen vi såg August AIK och Kalmar. Där efter matchen står alla AIK-supporter och säger att fan, Kalmar spelar fint, så där vill vi lira. Och Rydström så då säger, AIK vann, jag skulle vilja vara mer som AIK. Båda vill vara varandra liksom. Ja. Vilket är så jävla klassiskt support, att gräset är alltid grönare på andra sidan. Men du, vad känner du här framöver då? Du var inne på det, det är Kalmar och sen så är det ett halvtungt returmöte då som väntar mot Molde. Vart tror du att den säsong ta vägen efter det här?
Ja, jag har ofta en vision och grejer. Just nu är det blankt och det är det som är läskigt. Jag kan inte sitta och säga något annat än att jag tror att vi vänder detta. Men nej, jag Molde liksom, det skiter i lite. Om jag skulle kolla allsvenskan så vi får inte tappa mer. Alltså det blir ju skandal då. Och vi ligger nia nu. Nej, för fan, jag är rädd lite. Lite nojig för säsongen. Sen så, vi har höga toppar, djupa dalar. Allt kan hända.
Men hur tungt skulle då ett sånt slag som att bli av med Simon Olsson vara? För Disco var inne på det. Att så här, han är ju lite den spelaren som har varit näst på tur i Elfsborg att säljas. Det har pratats om Malmö var där, då sa Elfsborg blankt nej. Det pratas om Rosenborg. Mm. Nu när ni ligger där ni ligger i Allsvenskan och Europa är mer eller mindre kört och hans kontrakt är väl 1,5 år kvar eller vad fan det nu är. Det är ju ett ganska bra läge att ekonomiskt sälja Simon Olsson, som säkerligen är sugen på en utlandsflytt och är jävligt bra. Han är ju den bästa spelare. Men det hade ju också varit ett sportsligt en jävla örfil. Och någonstans också en så här passning, någonstans en signal till supporten att vi vaskar den här säsongen. Vi får bygga om inför nästa med de pengarna som försäljningen inbringar. Så att hur surt skulle det vara att bli av med Simon Olsson nu?
Ja, jag är delad för att han är superviktig. Både Simon och till exempel Leo snackat också om de är superviktiga. Samtidigt så jobbar ju Elfsborg så att vi unnar ju och vill ju sätta våra unga spelare i Europa. Så för Simon Olsson skulle vilja ju såklart att han ska få en riktigt bra deal att gå. Han är värd det också. Just nu känner jag att han är för bra för Elfsborg. Men för mitt lag så är det supertungt. Så nej, men jag tror väl att de kommer gå och jag undrar om det. Sen så hoppas jag väl inte då att Elfsborg ser som att okej, men vi bara överlever den här säsongen och bygger om, utan vi får bygga om nu.
Cissi, hur mycket jazz var det uppe i Molde? Jag såg att du var på jazzklubb.
Ja, det var ju, vi hade ju bokat ett uppladdningsställe och helt plötsligt kom det ju bara in en jazzkonsert där, så det var ju jättekul. Det var, fan, det var en grym resa. Alltså,
vilken jävla dröm.
Old fashion och jazz. Fan vad mysigt.
Det hände mycket i Molde den dagen. Framförallt, det var en lång och en fruktansvärt dyr resa, så...
Och så 1-4 på det.
Och så 1-4 på det.
Ja, jag
får ta med jassen i alla fall.
Ja. Ja, du fick i alla fall jassen. Jag fick, bara, jag fick tuben till Tele2.
Ja. Fy fan. Ja, för fan. Det var ju någon som skrev det på Twitter faktiskt. Det kan ju hända att AIK åker ut ur Europa utan att ens lämnat Stockholm.
Ja, och ändå inte var först med det, för det gjorde Bayern först. Ja. Så att vi får inte ens fjädern i hatten.
Nej, inte
liksom.
Ens, men Bayern är alltid först med
det
sådana
saker. Det är så jävla deppigt. Men du, hur många var ni där då? För att jag förstod det som att det var jävligt krångligt att ta sig dit.
Ja, det var ett projekt. Men vi var ändå 100 plus på stå, vilket jag är väldigt nöjd över.
Det är
bra. Och att det kom mycket folk som hade tagit bilar och som jag faktiskt inte visste innan. Jag och Isak Idén gick ju på en vandring. Vi vandrade upp på ett utsiktsplats på ett berg där i 1,5 timme. Det var en jävla idé vi fick för oss. Och sen där vi kom fram där uppe och käkade lunch, så träffade vi några som sa, ja men ni gulliganer, ja det är vi. Så vi åkte med dem ner och då berättade de att de också hade... Man får ju planera en hel trip för att gå på den här matchen. Så det var jättekul att träffa nytt folk och vara så många där faktiskt.
Men du, det var inget privatplan. Hur gick det med dem? För du var ju ute och jobbade och försökte lösa ett privatplan.
Ja, men vi hade privatplan och vi hade chans på helikopter med. Men privatplanet, alltså det var ju ett jävla logistik. För vi hade ju en pilot där och ett plan. Men problemet var att flygplatsen i Borås, vi kollar ju på alla flygplatser nästan till Västra Götaland, de stänger så tidigt, så stänger vi 22, så vi hade inte kunnat landa planet. Men då började vi kolla på andra flygplatser, så då hittade vi att vi till exempel kunde landa i Skövde. Men då började vi flytta planet dit. Alltså det började bli jävligt dyrt där nu.
Där började det bli dyrt.
Privatplan i sig, inga problem.
Nej.
Men när vi ska flytta det till Skövde och grejer, den logistiken, där blev dyr.
Helvete vad stålare det finns nere i Borås.
Ja, alltså. Jävlar det med. Alltså, jag hade ju problem med SL-kortet igår. Alltså. Det är skitstruligt.
Ja, det är allt för Elfsborg. Nej, men vi får se. Det ser ju tungt ut, men resan till Kazakstan eller Ungern, den blir också svår att lösa. Men det går alltid.
Ja, och det är nästan, alltså, jag är nästan mest ledsen över att ni troligtvis åker ut mot Molde, för att jag hade velat höra dina resplaner till Kazakstan.
Ja, det hade blivit med rymdraket.
Ja, det hade kunnat bli rejält rörigt.
Vilket resmål ändå, Kazakstan.
Ja, det är otroligt alltså.
Ja, det var ingen rolig
lottning.
Nej, ni har fortsatt oflax i era lottningar, både sportsligt men också liksom location-mässigt, så har ni det kämpigt.
Ja, vi kämpar på här.
Det gör ni. Du, tack för att vi fick ringa i alla fall och ja, kämpa på då.
Ja, ha det bra.
Detsamma. Hej. Man blir inte riktigt klok på Elfsborg ändå. Det är ju som du säger, alltså, det pratas ju om kris i Peking och det pratas mer om andra. Och så kommer man på att Elfsborg ligger fan med 9.
Ja, och Elfsborg är väl det laget av dem, liksom, om man ska ta det facket, Peking, Blåvitt, Elfsborg. Alltså, det är ju det laget som ändå i nutid, om man kollar de senaste 10-15 åren, sportsligt har legat där uppe kontinuerligt. Peking absolut med guldet 15 och så. Men jag menar, Elfsborg tog guld 06, guld 12. Det var ju laget som skulle jogga hem det varje år innan Malmö storhetstid började och sådär. Så att Elfsborg ska ju vara där uppe, så att det borde ju pratas mer om kris i Elfsborg. Men jag tror att det har att göra med att, lite som Cissi var inne på, att kravbilden och liksom internt bland det, alltså det, för att det ska snackas kris stort och brett, måste ju någonstans lagets egna supportrar börja känna vad fan håller vi på med. Så jag tror att Cissi är inne på någonting där, att supportrarna själva måste börja ställa lite krav och kanske är ett litet jävla kvartssamtal som behövs och sådär, för att det ska liksom sättas lite eld i röven.
Fina kvartssamtalet.
Jag kan visa er hur man gör. Jag är expert. Jag har ju en handbok liksom. Handbok 1A på kvartssamtal.
Ja, herregud. Ja. Alltså vad det blir. Det bästa
möts
som
upp
finns,
utanför alltså. Träningsanläggningen.
Ja, ta reda på när det inte är öppen träning.
Ja, exakt.
Kom dit minst 50. Aha. Hela den biten. Mm. Men, och det, samma där, alltså, de plockar Hult och Holmén. Alltså, mm. Det är två stycken jävla prestigevärvningar. Verkligen. Och ändå så sitter vi i Stockholm och i Malmö och säkerligen i Göteborg och man typ rycker lite på axlarna åt det.
Mm.
Det är sjukt det.
Hur dyra är de värvningarna?
Ja, de smakar nog.
Alltså, men hur mycket pengar har Elfsborg? De har ju ingen publik.
Nej, men de har
liksom
ju också...
På kortsidan så är det okej.
Okay. Mm. Kortsidan är bra. Liksom.
Men sen hela huvudläktaren är ju halvtom jämt.
Men de har väl så sick mycket sponsorer och de säljer ju spelare hela jävla tiden för hyfsade summor.
Alltid toppsponsormässigt.
Jag tror att de är två efter...
Ja, de var det i alla fall.
Efter Malmö.
Jag vet att de var det många, många år. Ja. Jag vet inte exakt om det är så fortfarande, men jag tror att de är topp tre i alla fall. Så att, och sen har de väl ändå sålt liksom ganska dyrt ett par gånger de senaste 10 åren.
Ja, och många spelare som har gjort det bra i Europa och hela den grejen. Och så här, kontinuerligt gör hyfsade försäljning. Nu säljer de ju Sandén för typ 20 millar. Mm. Simon Olsson lär väl dra in i ungefär likvärdigt många miljoner. De sålde ju Jesper Karlsson för något år sedan till AZ för bra jävla pengar. Så att det tickar ju liksom in hela tiden hos dem. Och så där. Så att det är märkligt att det inte tar fart på allvar. Eller så här, det är märkligt att det har gått så snabbt ut för. Och det känns som man är inne på att så här, ingen har riktigt brytt sig om att det har gått så mycket ut för.
Nej, och frågan är lite vad de ska göra också. För att jag menar, Andreasson hyllas ju jämt och ständigt. Och med all rätt.
Och Tellin också. Och Tellin, han får ju också typ ingen skit i år.
Nej.
Titta på hur kritiken mot Rickard Norling.
Det var för att det gick bra i början, eller hur? Ja, det gick väl som tåget i början.
Ja, de inledde väl med torska mot Mjällby första, eller vad fan var det? Jag tror de har varit mellan mjölk hela säsongen.
Var de inte med där uppe?
Nej, jag tror att de blandade ihop dem med Mjällby som var med där uppe i början.
Nej,
men är ni med? Alltså, Tellin, Rickard Norling har ju fått extremt mycket skit för hur Peking har sett ut. Tellin pratar ingen om att, här, vänta nu, ni var ju guldkandidat i fjol, ni är nia i år.
Mm.
Det är ju jättekonstigt.
Ja, nej, men jag var inne, jag bollade lite det med Jonas Möller som har varit här tidigare i Totosvenskan, Elfsborg support, som han menar ju på också att Tellin sitter hur säkert som helst, och jag ifrågasatte det lite. Jag har ju liksom drivit tesen tidigt att Tellin var en bluff och fick ju rätt första året när de kom 11 eller vad det var, men sen har ju
hade ändå... det kämpigt i fjol.
Ja, i fjol var det kämpigt och året innan det var det ganska kämpigt också, men jag menar ju på att Elfsborg och Tellin kanske har kommit så långt de kan komma. Alltså inte att han är en dålig tränare, men jag tror att så här, med jämna mellanrum är det nog bra att man kan liksom bara komma till en viss gräns med en tränare, tror jag. Och Elfsborg och Tellin kanske har kommit dit. Det kanske är dags för en ny röst och nytt blod och sådär. Han har liksom varit med och lagt en stabil grund och de har ekonomin och allt det här. Så att de har ju alla förutsättningar, Elfsborg. Men jag tror väl kanske att de skulle må bra av en ny tränare efter den här säsongen.
Eventuellt då, jag tror att man får se lite grann, för att det som har saknats tycker jag i Elfsborg är kravställare ute på planen. Det är, alltså, visst Johan Larsson, men det är en högerback, alltså det är inte en central spelare. Niklas Hult och Holmén här som kommer in, det är ändå alltså, det de har saknat väldigt mycket i Europa, erfarenhet, landslagsmeriter, kommit upp i en ålder och har en högsta nivå och en grundkvalitet som bör kunna liksom, de bör kunna vara spelarna som sätter ner foten, som till exempel stoppar en blödning borta mot Molde när 1-1 målet kommer, att det inte ringer 2-1 och 3-1 inom 11 minuter, utan som faktiskt agerar på det. Samma sak i typ matchen mot Bayern där hon är inne på att så här, vi gör den bästa match för säsongen. Ja, jo, men det är också 0-3 i röven. Den typen av spelare är ju de som ska se till att det inte blir, visst, man kan torska en sån match med 1-0, men att det, Elfsborg väldigt mycket i år är ju antingen eller, antingen är det bra och de vinner matcherna stabilt, eller så släpper man in oerhört enkla mål och det är liksom i perioder i matcherna är man bra och sen så dippar man och är urusla och det håller på så. De här två spelarna, jag tror att det Elfsborg vill göra med dem är att höja lägsta nivån ute på planen, för det tycker jag att man har saknat. Sen om det lyckas eller inte, det är ju väldigt mycket upp till bevis för Tellin ifall han ska vara kvar eller inte. För det kanske är som du säger att de två åren han har haft här i ryggen, de två senaste när man har varit topplag, det kanske var toppen. Man kanske har pikat med honom.
Ja, jag tror det. Jag tror det. Vi får se.
Spännande helg som väntar. Det vankas ju ett hyfsat toppmöte Häcken-Djurgården där Häcken kommer utvilade. Djurgården kommer ifrån en rejäl jävla tömning borta mot Rijeka. Vad är känslorna inför den att bara komamba?
Det är lite så just nu. Det är liksom sen derbyt mot Bayern där liksom, ja, Bayern har mer boll men vi har ju fler chanser. Och ja, de har två i ribban på slutet när de ska försöka trycka in den liksom. Men sen den matchen så känns det bara liksom så här, okej, alla bara slet för varandra och fortsätter göra det. Det är liksom...
Ni har vunnit varje match sen uppehållet, va?
Ja, och den innan. Fem raka. Sex raka med Reke.
Jag gillade ju att Freddy Arnesson körde på Twitter att så här, senast vi släppte in ett mål var typ så här 25 maj eller vad fan det var. Om man fick, det var som
när,
exakt, det var så här, en månad utan fotboll. Det var som när Bayern kom upp och körde. Vi har inte torskat ett derby på 11 år. Man bara, men ni har ju spelat 6 år i Superettan. Kom igen nu.
Det går inte att räkna de åren.
Nej, det går inte att räkna. Det går att räkna. Det är som att
när man inte har varit med.
Exakt. Det är som att avsluta Allsvenskan med att vinna med 1-0 och sen är premiären att vinna med 1-0 och bara, vi har inte släppt in mål på ett halvår i Allsvenskan.
9 mål på 9.
Ja, exakt. Det blir det.
9 poäng på 9 matcher.
Förlåt. Där fick man ju be Freddy och vänligt men bestämt att sätta sig ner, även om han har rätt i sak. Så det har inte spelats liksom 13 matcher under den här perioden. Men det är en jävla form ni är inne i just nu.
Ja, det är helt sjukt. Och det har varit, ja, förutom Bayern derbyt där så är det ju typ 4 och 5-0 i resten av matcherna. De har 4 vinsterna, tror jag. Det är bra.
Men hur skraj är man för Häcken? För att jag menar, det är ändå att...
De är sylvassa.
Ja, och dessutom så tror jag att Jeremejeff-nyheten kommer nu. Det är ju en nyhet som jag tror ger en jävla energi framförallt till truppen. Att så här, okej. Okay. Visst, vi har tappat Berggren och Leo Bengtsson, men vi ersätter ju Berggren med en spelare som fan är bättre i storebror Gustavsson. Mm. Leo Bengtsson är en ytter, där kan man stoppa in Turgut eller Ali Youssef eller vad det nu är. Men framförallt så, det har ju varit ett orosmoln sen fönstret öppnade, att när drar Jeremejeff? Nu kommer signalen att han ska stanna resten av säsongen. Det skickar ju signaler och det ger energi, tror jag, till hela laget att så här, nu kör vi.
Absolut. De är grymma. De leder ju Allsvenskan. Det är ingen som kan säga någonting annat liksom, än att de är grymma då. Vi kommer vara där med jävligt mycket folk, vet jag. Så det kommer ju kännas som hemmaplan för spelarna. Så att,
I och med matchen som var igår, alltså så här, det är ändå det är en tuff Europa-match, varmt som fan, sen match också. Det blir ganska kort vila ändå. Mm. Tror du att det kommer ske... Ni har ju några positioner ni liksom naturligt ändå kan rotera. Men så här, att se... VK mot Radetinac kanske inte är jättekonstigt.
Det är inte jättekonstigt. Hur mycket tror du det kommer... Jag tror inte Schüller spelar faktiskt. Jag tror Banda kommer att starta.
Ja. Schüller har ju varit lite skavanky.
Typ, ont mot ljumskarna såg det ut som.
Och det är ju det är en svår... Ljumskar är ju typ det värsta du kan ha. För det går liksom inte att rehamba.
Nej. Nej, sen är det väl... Jag tror att man kommer starta ganska likt som man gjorde nu. Och kanske byta folk tidigt då. Om de ser jävligt trötta ut. För att vara fresh inför...
Ja, det är en hyfsat viktig retur också.
Hyfsat viktigt. Det är ju en jävla... Alltså, kommer man vidare och sen så playoff och liksom... Där får det liksom bli lite slantsingling om man ska kunna gå vidare. Men kommer vi vidare från Reka nu, då ska det ju vara enklare motstånd eller lättare motstånd. Liksom betydligt svagare från något obskyrt land någonstans dit man får åka ännu färre än vad vi var nu.
Ja, ah, den är faktiskt
250 biljetter.
Rumänien va? De är alltså en tal typ 7,5 tror jag. Så där får ni väl
150 biljetter. Nej, men 250 biljetter skulle vi få.
Ja, och den är ju helt sjuk.
Ja, den är helt sjuk.
Men det är ju också, och det ska man ju med sig, alltså tar man sig bara till playoff så är det 10 miljon.
Ja, exakt.
Så att bara det är ju ganska fina pengar.
Absolut. Men nu är det fullt ös bara. Det känns som att de vet vad de ska göra där ute.
Fan skönt att vara i ett läge där man som supporter känner att det inte är så mycket att fundera på.
Nej, men det måste vara likadant för spelarna.
Lite transfer news då från Josip Bladan, AIK. William Rashidi lämnar AIK för Borussia Dortmund. U-kontrakt, så AIK får väl 2 Bakalesk och...
Tack Josip, jävla pitt.
En baklorang och en mazarin.
Alltså, de där nyheterna som kommer i våra livesändningar runt AIK, kommer du ihåg när Oscar Månsson här och man bara, har du något att bjuda på kring AIK? Alltså ge oss någonting. Och han drar, ja, jag har en grej faktiskt, en ganska liksom, en bra grej. Okej, berätta. Taha Ayari, lillebror Ayari, är nog på väg till Feyenoord. Jaha, ja men tack, vad kul, härligt, fint. Nej men okej, okay. Lillebror Rashid, alla småbröder, de drar innan de ens har hunnit spela A-lagsfotboll.
Ja, nej, jag blir så trött alltså. Josef kan dra åt helvete.
Det är fan, helt fan. Alltså. Det är hans fel.
Ja, alltså mycket av AIKs problem ligger faktiskt hos Josip Bladan.
Ja, det
vill jag slå fast alltså.
Det vill jag också vara väldigt tydlig med. Att är det någon som ska hängas så är det Josip Bladan. Ja. Ordentligt.
Ja. Men innan den här bomben kom så skulle jag säga, likväl som man känner som supporter, att säga bara tillbaka lutad, de går in och kör. Det måste ju vara exakt likadant att spela ett lag som funkar. Att så här, vi går ut och gör våran grej. Det spelar ingen roll om vi har Banda, Wikheim och liksom...
slänger in...
Nej, och Radetinac föds ju på nytt varje säsong.
Ja, exakt. Och slänger in Elias Andersson på backen istället och bara kör.
Ja, men det skulle jag säga också är den tydligaste skillnaden mellan Djurgården och de andra topplagen. Att Djurgården har ju det tydligaste grundspelet. Mm. Så att så här, det är klart att man vill ha sina bästa spelare och Edvardsen i klass och Mange Eriksson i klass och så vidare. Men jag upplever att Djurgården är det laget som får minst påverkan vid avstängningar och skador. För att laget, hela truppen är så inkörd. Man vet ändå. Sen såklart är det skillnad i liksom enskilda moment. Och det är klart att Edvard känner en bättre avslutare än Kalle Holmberg och så vidare. Men spelsättet påverkas inte så mycket av frånvaro.
Nej.
För att Kim och Tolle är så tydliga. De har så tydligt spelsätt och så vidare och så vidare. Som motståndarsupporter, då vill man ju vända lite på det och tycka att för fan, då är det väl inte så svårt att läsa hur Djurgården vill spela. Det vill bara stoppa det. Men uppenbarligen så är de så skickliga i det liksom grundspelet. Så att jag är inne på den
och där nu när vi ändå har spelat ett par matcher efter uppehållet när Sead inte har varit med, det var ju ett litet frågetecken när vi startade om igen. Att så här, exakt, och då var ju snarare så här, det man kan konstatera, för det här Djurgården som vi ser nu, det är ju det Djurgården vi såg toppa serien för ett år sedan. Mm. När, då var det ju Vittry som var liksom, han spelade ju som på moln och hela den grejen. Men det man, alltså analysen får ju nästan bli att så här, Djurgården vred sitt spel när Sead kom för att det skulle passa Sead lite grann. Mm. Och det kanske inte var lika bra nu när Sead drog. Då vred man tillbaks det till det som man kanske vill spela systemmässigt.
Det är väl inte riktigt Kim och Tolle heller och så här vrida det så egentligen.
Nej.
De är ju så här att ni gör som vi säger. Passar det inte så... Mm. Alltså,
ja, och det har ju varit en trend.
Så här, är du inte tillräckligt bra, då spelar du inte.
Exakt.
Det är liksom... Gör du två dåliga matcher, eller typ en och en halv, då är det så här, nej, då får någon annan spela här. Du gör ju inte, ett, du gör inte som vi säger. Två, det blir inte bra. Liksom, så som vi snackade om Sack innan. Liksom.
Mm, exakt.
Att så här, de på bänken måste ju
De är ju prestigelösa i sina laguttagningar på så sätt. Att så här, till och med, det är ju som Jola Soro, så här, hoppar in, gör jättebra, gör mål. Men det är ändå så här, ja, fast nästa match sitter du på bänken. För att gubben som spelar, han gör ju faktiskt som vi säger. Du hoppade in och råkade vara på rätt ställe en gång. Bra, nu flyger Soro. Och det har väl mycket till och, mycket kanske har att göra med att han har fått gnugga sig in i den här elvan. Istället för att vara given match ut och match in. Mm. Vilket gör att man i så fall kanske känner att jag kan göra lite som jag vill. För jag kommer ändå få fortsätta spela. Så att det ska de fan ha cred för. Och den där sead oron som kanske fanns, den är ju snarare bortblåst ju.
Mm.
Fan vad man är avundsjuk på välmåendet.
Mm, fan, ni skulle behöva gå på en jävla nit nere på Hisingen nu. Alltså. Det är fan läge för det.
Ja, en rejäl. Ja. En rejäl. Kalle, har du något att komma med från inför Hisingen?
Men det har jag faktiskt. Det är ju som så att det kan bli en liten nit. Enligt oddsen då. Men det är jämnt som djävulen. Alltså Häcken, oddsfavoritet är 2,52 hos Unibet jämfört med Djurgården 2,75. Så det är väldigt jämnt. Men jag har spanat in ett litet specialspel som jag tyckte var kul. Med Unibet-dubben då. Vilket är minst två mål i matchen totalt och Jeremejeff mål. 1,50 gånger pengarna. Så lasta in en rejält stor jävla summa på det om du inte har problem med spel. För då är det bättre att du hör av dig till stödlinjen.se istället.
Jeremejeff gör ju mål. Ja, det är ju det enda vi vet. Ja. Sen hur matchen slutar, det känns ju jävligt oklart.
Ja, det känns ju helt ovisst.
Djurgården helt med ovisst. Stäm.
Ja, och Häcken som bara fortsätter och de öser in mål också. De, fan, det kan gå hur som helst. Känslan är väl typ att det blir så här 3-3.
Ja, och känslan på Finnvedsvallen är väl att AIK åker på det. Borta mot Värnamo. För att jag menar, vi vet ju om... Det vet ju både vi AIK-are men också alla som verkligen inte håller på AIK. Nämligen Tobbe och andra. Att sen när det blåser... När det börjar blåsa upp till storm mot AIK så är det sällan den mojnar. Utan det ska ju bli en rejäl jävla orkan. Och sen mojnar det.
Ja, jag är ju en av de AIK som liksom... Jag romantiserar ju väldigt lite kring de här stormarna.
Jo, men de är ju där.
Ja, de är ju där. Alltså. Jag vet. Fan, det är så jävla deppigt att sitta här nu. Gnaget Poler som skrev på Twitter här innan vi gick in för sändning. Blir det liksom lite terapi eller är det liksom... Är det Västerbron? Jag sa att det blir nog Västerbron, men fan, lyssna ändå. Jag får väl liksom börja fan pusha igång det här. Man är inte smartare än så. Att jag ska ju åka dit på söndag och gå på den här jävla matchen.
Det är kvartsamtal, du sa det innan.
Ja, det är kvartsamtal på söndag. Nej, men fan, jag har känslan nu ändå. Vi gör en jävla prestation. JG smäller in sin första balja på söndag.
Ja, det är det väl dags för.
Det gör han, tror jag.
Det är det väl fan.
Han borde ju få starten med tanke på att han gjorde drygt 30
här. Hur länge orkar han?
Nej, det är inte läge, va?
Nej,
stäng av. Dålig timing.
Jag tror väl att han...
Han startar ju och gör...
Han startar, men jag tror inte att han gör mer än 65 nu heller. Med tanke på att vi satt oss i den skit vi gjorde igår.
Första matchen såg jag ju död ut efter 30-35. Ja. Alltså det såg ut som att så här, in hjärtstartare och
syrgas. In med allt, in med allt, in med allt.
Nej, men jag tror att han får nog 60-65 ändå. För att jag skulle tro att Bartos kommer vilja starta honom på onsdag igen.
Alltså så här, han behöver ju spela fotboll, för det han behöver är matchform. Alltså du kan ju gå ut och springa maraton varje dag och göra biptester och idioter, men det är ju någonting annat än att spela fotbollsmatcher. Så att det är ju någonting man behöver för att komma i matchform, så är det att spela fotbollsmatcher. Så att de kommer ju sätta han på startlinjen, han kommer ju få spela tills han spyr, och sen så kommer han få gå ut och sen kommer han starta igen.
Är det chatten med lilla observation här? Ja, men jag tror han startar, men jag tror ändå inte att han gör mer än 4 mål.
Nej, men det känns som en rimlig liksom, att tala om förväntningar och sådär.
Ja.
Ja, men 4 gör han. Får vi odds på det, eller Kalle? Har vi odds på 4 på JG?
Jag tror inte den ligger uppe.
Ja, nej, men alltså, hur, om man säger så här då. Hur viktig, alltså, Värnamo borta, det är ju final.
Ja, det blir ju det. Och det hade det ju, eller...
Men alltså, förstå också att nu hade jag serien uppe här. Ni har alltså 28 poäng, 3 poäng från toppen.
Ja.
Och det är kris.
Ja, ja.
Det är kris i AIK.
Och problemet är ju att vi har inte gjort... På de senaste 8 matcherna har inte AIK gjort en bra insats.
Nej, det är det som är så sinnessjukt, och ni hänger ändå med.
Ja, jag vet.
Kan ni börja förlora?
Det är ju seriens fel. Ja, vi förlorade ju igår, för helvete.
Det är på samma sätt som att Bayern också ligger bra tabellmässigt. De hade väl
Bayern vann en på 8.
Ja, en på 8. Och är med, alltså smyger med fint. De har ju inte den lilla extra matchen som AIK, Djurgården och Malmö har. Så Bayern smyger med bra.
Och Bayern har ett ruskigt schema framför sig.
Ja, det har de.
Det ska göras 8-0 gånger 5.
Ja, sen kommer ju sig deras höst sen senare. Men, ja, men så att, ja, det är ju konstigt att AIK är med, men så här, om man ska vara lite liksom seriös då, så mycket av kritiken inom AIK handlar, alltså så här, som du säger, vi är ju med, alltså vad fan, jag har inte gett upp något jävla guld här, alltså sjukare saker har hänt. Vi var ganska svaga periodvis i fjol också, trummade igång rejält under hösten och föll på målsnöret. Så att det här kan absolut vända. Jag menar, få Jiger smälla in några bollar här, komma in ett flyt. Det kommer lyfta hela klubben. Men det som är ju att prestationerna har varit så dåliga så många gånger i rad nu. Det är ju det som är oroande, att liksom så här resultat...
Alltså Kalmar, man börjar ju se vinsterna som undantag nu.
Ja, lite så. Lite så. Och även att vinsterna liksom prestationsmässigt är... ganska krampig. Alltså Kalmar, det är en okej insats. Den är inte jättebra, men den är okej. Men vi vinner absolut. Men för att få resultat över tid så liksom, då ska ju också prestationerna vara så här, bra.
Nordfeldt gör ju 2 monsterräddningar också.
Ja, det gör han. Det gör han 2 riktigt bra. Ja. Det är absolut en match som AIK kan tappa poäng i utan snack. Insatsen är okej liksom, om man vinner, inte mer än det. Och det är inte så att jag sitter och vill pusha på en orkan, men du vet ju vad som kommer hända om AIK inte vinner mot Värnamo med Vorskla-matchen i ryggen. Och jag menar, tyngden på spelarnas axlar att då kliva in i returmötet mot Vorskla, där det är så här, alltså vinner ni, slår ni inte ut det här gänget, då är det högafflar. Alltså det
ja. Alltså om det är 2 raka torsk nu, då är det ju total orkan.
Ja, exakt. Alltså då är det bara att spänna fast sig i något. Ja, men det är buntband och ner i liksom ett skyddsförråd.
Ja, men så är det ju. Sen så
ståplatsen i Broviken.
Ja, alltså. Men det som är ju att ändå truppen är ändå byggd på så många karaktärer som dels liksom känner AIK och dels också är så som person att de ändå kan ta det på något sätt. Alltså man hade ju varit oroligare, det minns ju jag liksom väl från säsongen 2020 när vi hade, ja, då var det väl över 6,5 kvartsantal den säsongen när vi liksom höll på att åka ur. Då var ju truppen liksom Paulos Abraham, Erik Karl, Tom Strandegård, då var det ju de spelarna som fick komma fram och fejsa den kritiken när vi inte ens fick gå på matcherna heller, utan vi stod och väntade utanför Friends. Då kände man ju mer att så här, det här, vi kommer inte få en omvänd effekt av det här. Det här kommer inte lyfta dem. Det här, jag tror att det här är också så här, att gå fram och skrika på Milo och Seb och Nabbe, de här. Jag tror de fattar. De kan AIK. De kan ta kritiken på ett annat sätt och haja till att säga, hej, nu fan är det dags att höja sig. Det här är inte gott nog. Det är inte gott nog för att vara oss. Det är inte gott nog för att vara AIK. Vi fattar. Nu jävlar kör vi liksom. Så att jag tror ändå att truppen kan ta den typen av liksom storm när slash om det väl kommer.
Spännande blir det. För att det är helt olika jävla tongångar i de 2 klubbarna som vi har pratat om i det här avsnittet. Det har blivit mycket AIK, mycket Djurgården med tanke på Europamatchen igår. En del Elfsborg med Sissi också, och jävligt mycket Silly med disco. Det är också ett fredagsavsnitt, Kalle, eller?
Så är det verkligen.
Eller hur?
Det
verkligen. Tobbe, tack som fan för att du kom hit.
Ja, kul att jag fick komma.
Ja, du är välkommen tillbaks fler gånger ifall du inte hamnar i någon bur i Rumänien här på vägen eller någonting. Marcus var ju där. Han fick ju plåtis ut, vad det verkar. Var inne och körde Shake It Up Baby och hela jävla paketet.
Man skulle vilja höra lite nuggets från resan. Kanske framförallt saker som hände utanför. Sådär. Det lär ju han ha bra koll på när han var där.
Exakt. Vi hoppas att han kommer hem hel och ren.
Ja.
Halv hel och halv ren.
Ren i alla fall. Ja. Om vi ska sitta här inne.
Ja, exakt. Hörni, tack för att ni lyssnar på Toto Svenskan. Följ oss precis överallt. Fortsätt att höra av er till oss också. Tänk inte på tonen. Det är bara att köra på. Det gör ni ändå inte när ni hör av er. Det är högt och framförallt är det jävligt lågt många gånger. Men så är det i den här ankdammen som är svensk fotboll. Och kul är väl det. Vi hörs igen på måndag. Trevlig helg på er.